Checkdeck Podcast presenteras i samarbete med Rode, våra ljudpartner som får oss att låta checkt i varje avsnitt. Tack, Rode Microphones.
Hej, det här var Andreas på språng. Under inspelningen av avsnittet du snart kommer att lyssna på hade vi en del tekniska problem. Vi hoppas inte de kommer att störa allt för mycket, men vi tackar såklart för din förståelse eftersom vi var tvungna att använda reservinspelningen. Jag önskar dig trevlig lyssning och rulla avsnittet.
Herregud, jag blir alldeles starstruck här. Det är ju kul att få vara med här i podden.
Men det är ju det enda jag har att komma med också. Jag har ju inte liksom skrivit bok. Jag är inte entreprenör.
Du var toastmaster en gång. Det liksom så här, yes. Vad det gjorde.
Ja, men lite så.
Hej och välkommen till Checktech Podcast, podden där vi diskuterar, dissekerar och om vi har tur informerar om checkteknik.
Svung i steget idag igen, ja. Det är ju perfekt.
Men det är så här lite danshumör.
Alltså jag som är gäst här, ni brukar lägga på musik efteråt eller? För du,
yes. Liksom,
det, lyssnarna kan inte höra att Ruben nynnade introt här. Mycket förtjänstfullt ska sägas. Kanske kan ta den ett varv till liksom. Så att du...
För er som inser att vi har en ny röst med så har vi en gäst idag, Alfred Rut. Teknikförfattare, ja. Entreprenör och inte minst poddkollega.
Härligt. Ja, tyvärr är det inte min röst som är med, för jag plockade upp en whiskyröst på planet hem från Cypern. Jag tror att det är så här flygskam låter helt enkelt. Men ni får stå ut med att jag är lite extra basig mot vad jag brukar. Om ni byter och lyssnar på våran podd sen, då, Bilar med sladd, då låter jag förmodligen lite lättare på rösten än vad jag gör idag helt enkelt. Lite mindre.
Ingen kommer att känna igen det helt enkelt.
Nej, exakt. Jag kan säga vad jag vill, äntligen.
Du kan säga vad du vill och sen lägga på något jättekul så här equalizer så ser vi om folk känner igen. Det blir jättebra.
Ja, härligt. Ja, det är bra. Det är kul att få vara här. Jätteroligt att få vara med och snacka elbilsmyter har ni låt. Det ska få vara idag. Ja.
Precis.
Ja, det blir kul.
Det är lite tanken idag. Vi ska köra ett elbilsavsnitt och vi har faktiskt väntat med att göra det här tills vi har någon som är lite bättre på elbilar än vad vi är. För att jag kör själv ett bensinhärke.
Och jag får inte ens köra bil i Sverige. Lagligt i alla fall.
Ja, så att, här... Om ni som lyssnar så här låter det när jag skakar på huvudet åt dem.
Ja. Vi har väl inte riktigt samma förutsättningar som dig i kunskaper om just användandet av elbilar i alla fall. Sen att läsa på olika hemsidor och grejer, det kan väl vem som helst göra. Men du har ju mer kunskap så och du bedriver också kanske Sveriges bästa podd om ämnet också.
Ja, alltså Nordens största ska ju tilläggas. Vi är ganska stolta över det. Vi började ju, eller det var mina poddkollegor som drog igång podden. Jag har varit med ett par år nu liksom. Men det liksom, man har märkt att vi gör nog inte allting helt fel för folk liksom fortsätter att lyssna. Men framförallt tror jag det är att liksom, vi bara var rätt med att så här, elbilar håller på att bli vansinnigt stort. För liksom, det är bara, man börjar lyssna på oss när man funderar på att skaffa elbil. Och sen så... Är det som på ett brev på posten om man lyssnar på, eller om man funderar på att skaffa elbil, då blir man också intresserad av energiomställning, vindkraft versus kärnkraft, ska vi bygga nya gruvor, robot, rymd, AI, liksom. Jag vet inte varför alla de frågorna hänger ihop, men det gör de tydligen. Liksom.
Men till att börja med, ni började ju, nu då var inte du med i för sig, men det började ju som Tesla-podden och det säger ju ändå en del om att precis som vi i denna podden är väldigt intresserade av vad Elon Musk hittar på, så kan jag tänka mig att ni också är det.
Ja, men alltså han har ju ett affärssinne får man väl lov att säga. Och han är ju det är ju rätt kaxigt liksom vilka problem han tar sig an och liksom att han tänker lösa dem. Sen så tycker jag det är synd att världen liksom inte kan gå med på att det finns fler nyanser än svart eller vitt liksom. Man måste vara antingen god eller ond och eftersom han är en skitstövel på många sätt och liksom är jättekontroversiell på jättemånga vis så får han ju massa motståndare liksom som då tänker att då måste allt det bra han gör också vara dåligt liksom. Jag skulle aldrig vilja jobba för den mannen alltså, fy fan. Oj. Får man svära i den här podden?
Det får man.
Får man, ja.
Det får man.
Men jag är väldigt glad för allas våran skull att han gör det han gör. Liksom. För alltså, om man ser Teslas, när de startade Tesla och vad de fortfarande håller i så är det liksom hela deras anledning till att finnas är att liksom, försöka accelerera övergången till förnybar energi och till elektrifiering. Och det har de ju verkligen gjort. Hade det inte varit för Tesla så skulle inte de andra biltillverkarna nu, alla utom Toyota som vi älskar att sparka på för att de är sämst i klassen på det här, inte ha hunnit lika långt i sin övergång till elbilar. Men nu är ju liksom alla ombord.
Det är väl de som har självladdande hybrider.
Ja, herregud, har du hört något så dumt? Jag tror att den marknadsföringen blev också fälld i Norge. Man får inte säga så i Norge, men den har inte blivit fälld i Sverige. Liksom. För det är naturligtvis är det inte självladdande, utan liksom all el som de hybriderna kör på kommer ju från bensin då istället. Liksom. Mm. Så att det är ju... det är så dumt och det är så sorgligt liksom, för Toyota var ju först i världen med hybrider, med Prius. De ledde ju en gång i tiden liksom, så de håller verkligen på att göra en Kodak helt enkelt. Kodak uppfann digitalkameran och sen gick de under för att de inte klarade av att ställa om affärsmodellen från att sälja kamerafilm liksom. Och nu är det samma med Toyota.
Jag kan meddela att de har inte blivit fällda i Sverige, för att jag var inne på deras hemsida bara för någon dag sedan och det ligger kvar där.
Ja.
På den svenska hemsidan i alla fall.
Ja, men och sen så är det tyvärr är det ju liksom Volvo och andra, de gör ju sådana blunders också. Oftast så har de liksom en del av hemsidan som pratar sig varma för elektrifiering och att det inte finns några problem med elbilar. Men sen så finns det en annan del av hemsidan som säger att här är den smarta elbilen utan räckviddsångest, säljer de sina laddhybrider, som ju naturligtvis då går på bensin. Och anledningen är helt enkelt att det är jättemånga biltillverkare nu som har jättesvårt att bli av med sina förbränningsmotorbilar. Och de har ställt in och kalibrerat sin tillverkning för att producera de här bilarna ett par år till. Och de måste lyckas sälja dem, annars så går de konkurs. Liksom. Så de får anstränga sig rätt hårt nu för att liksom hålla tungan rätt i munnen och liksom greenwasha sin produktion och att liksom inte stöta bort elspekulanterna samtidigt som de ska ändå lyckas kränga sina förbränningsmotorbilar. Liksom. Och det, ja.
Det är väl när man måste stå på både det etiska, att så här, det är ju fördelaktigt att köra elbil, medan samtidigt, fast vi har ju plöjt ner en hel del pengar i utveckling på de här bilarna. Då behöver vi sälja dem ett litet tag till för att kunna gå runt och utveckla fler elbilar helt enkelt.
Ja, men alltså det är ju företag som alla har ganska låga marginaler i sin verksamhet. Så det är en väldigt, väldigt slimmad maskin och som alla vet, när man bygger bolag så liksom pratar man om att nå skalfördelar. Man får mycket bättre ekonomi i någonting som man gör i stor skala. Nu kommer de här bolagen demontera tillverkningen av sina konventionella bilar och de har försökt göra planer på i vilken takt det ska gå. Men om de ska överleva så bygger det på att de lyckas liksom hålla den balansen. Att de lyckas sälja precis varenda förbränningsmotorbil de har tänkt och planerat att tillverka. Och trots att de tillverkar allt färre sådana så ska de klara av att samtidigt sälja dem förmodligen billigare då, liksom, eftersom de får det hårdare konkurrens. Så det är liksom, det är ganska ofta man, när man liksom är insatt i elbilsfrågan så fattar man att det är inte så konstigt att Tesla är högre värderat än liksom något annat bilföretag trots att de säljer färre bilar. För det är liksom, det är inte en fördel att ha byggt jättemånga bensinbilar. Det är inte en bra leading indicator på om man kommer vara duktig på att bygga många elbilar, för det är helt andra saker som är svårt. Och det är ett problem man har att demontera den tillverkningen under kontrollerade former snarare än att den ska vara en fördel när man ska liksom börja tillverka många elbilar. Så att, ja, fan, ni frågade mig innan om det fanns något trigger word, men ni märker det är bara som att dra ett snöre. Liksom. Jag ska hålla käften så får ni ställa frågor istället.
Jag vill bara göra ett litet inskjut innan vi går vidare. Men det är också en skillnad mot andra bilföretag. Tesla är ju inte bara en biltillverkare, det är också ett enormt AI-företag och energibolag. Så man ska inte jämföra det med en ren biltillverkare heller, för de har ju så många andra ben att stå på jämfört med till exempel Volkswagen eller då Volvo.
Ja, men, och det tycker jag är väldigt kul, för det känns som att det de har gjort är att de har skapat en trend i industrin nu, att det finns fler tillverkare som inser fördelarna med att liksom också vertikalt integrera sin verksamhet. Alltså om man är lite elak mot konventionella biltillverkare ska man säga att de är såna här katalogproducenter. Å ena sidan så kollar de liksom i katalogen på vad Bosch och andra underleverantörer har för liksom saker till salu. Och sen så ritar de en snygg ritning på hur de här delarna ska sitta ihop. Och sen så säljer de bilarna i ett paket till ett återförsäljarled som de inte heller äger. Utan de sitter ju bara som en central aktör i mitten och äger varken försäljningen eller tillverkningen av komponenterna. Liksom, mer än de möjligtvis motorerna som alltid har varit deras grej. Tesla har ju liksom visat vägen nu med att både utveckla komponenterna själva för att de inte fanns till salu. Så att de äger utvecklingen och tillverkningen av dem. Och sen så äger de också då hela sitt återförsäljningsled. Och då har vi liksom inte ens börjat skrapa på de andra grenarna som inte har med bilar att göra. Men redan där så är då liksom Tesla tre bolag i ett, att de liksom gör hela vägen. Och det som, om man kollar bort dem, för det försöker vi ofta göra, liksom, att man ska inte fastna i bara hylla Tesla hela tiden. Liksom. Men det verkar som att flera av de andra biltillverkarna följer efter. Det tror jag gör att vi kommer få faktiskt bättre konkurrens och mer olika produkter i framtiden som konsumenter att välja på. Då är det liksom inte bara olika sätt att montera ihop Bosch och Siemens komponenter, utan det kan faktiskt hända att Volkswagen och gänget börjar utveckla mer egen teknik. Det är välkommet.
Absolut, mer konkurrens. Det är ju A och O för oss konsumenter, om inget annat.
innovation är nog det vi strävar efter här.
Ja, ja men det är kul att ni tar upp AI, för det är ju annars liksom, jag vet inte, det har gått långt från att du presenterade mig, men jag är alltså, jag tror du sa teknikförfattare, men jag är alltså sci-fi-författare. Sen skriver jag science fiction om artificiell intelligens, och är liksom en av de stora anledningarna till varför jag har gått in i det här spacet och varför det är så kul att se. Ja, men det är så otroligt spännande frågor runt AI, hur det kommer ställa om hela världen. Så om man blir intresserad av vad jag har att säga förutom om elbilar, då kan man till exempel gå in på Storytel eller Nextory eller någon av de andra boktjänsterna och lyssna på Fermis Filter, som då är en spänningsthriller om kontrollproblemet och superintelligent AI som jag skriver och publicerar. Och tyvärr finns bara första delen ute ännu, men jag håller på och jobbar förbrilt med andra delen.
Jag tänkte säga det. Skulle inte det vara en trilogi, men det finns bara en bok hittills?
Ja, jag har en liten knodd som jag har varit pappaledig för. Jag hann inte skriva klart andra boken innan pappaledigheten. Sen så har det varit lite svårt för mig att komma tillbaka till texten efter pappaledigheten faktiskt. Ta omtag.
Jag måste säga det, det är ändå vågat att gå ut med att vi kör en trilogi direkt och så. Nej, men jag släpper första boken.
Ja, men när man skriver bok så måste man liksom någonstans veta vad början och slutet på berättelsen är. Så att jag vet ju vad berättelsen för alla de tre böckerna är. Och det, då jag hade fått välja en annan berättelse om jag bara skulle skriva en bok.
Men din bok, den är väl kopplad till ganska mycket AI-teorier. Och det var också en av anledningarna till att jag valde teknikförfattare snarare än sci-fi. För den är ändå utifrån de teorier och den vetenskap vi har idag väldigt kopplad till det.
Ja, på engelska brukar man skilja på science fiction och speculative fiction. Okay. Att liksom speculative fiction verkligen, så här, det är inte Star Wars att man hittar på saker som är roligt, utan man försöker verkligen utgå från vad tror vi om framtiden, och sen så dramatiserar vi en tillvaro i framtiden. Så det, jag försökte utgå från, eftersom jag jobbar mycket med att bygga upp startupbolag och investerare sådana som privatinvesterare och jobbar nära liksom, AI-utvecklingen och folk som kan mycket om det, så liksom insåg att det finns en ganska stor diskrepans mellan vad vi som jobbar i det spacet vet om vad som kommer och vad folk i allmänhet känner till. Och det kommer leda till en ganska så här, grundläggande omvälvning i ekonomin, där liksom, tårtan vi alla har att dela på blir större än någonsin, men vårt gamla sätt att dela på den håller på att gå sönder. Så det gör att vi liksom, innan de kommande 10-15 åren så har vi liksom en av de absolut största liksom politiska reformerna som förmodligen kommer behöva ske, för ja men, lönearbetet kommer. Det kommer att behöva vara svårt för folk att försörja sig på lönearbetet. Lite som att så här, hästarna när traktorn kom, hästarna blev ju inte sämre, men innan traktorn kom så kunde hästarna försörja sig och till och med skapa avkastning för sina ägare liksom, genom att göra ett arbete som var värt mer än vad fodret för dem kostade. Och sen så slutade hästarna kunna försörja sig. De blev helt enkelt mindre värda. Det arbete de gjorde blev mindre värt på grund av konkurrensen från traktorn än vad det kostade med foder och stallplats. Liksom. Och då försvann hästarna. Och lite så är det på väg att bli för oss människor då, helt enkelt. Att, det finns massa yrken och arbetsuppgifter som kommer att vara svåra att automatisera. Men det kan vara så att vi är på väg mot en verklighet där det liksom blir orimligt att kräva av människor att de ska klara av att försörja sig. Och då, den enda liksom idén på vad vi har, hur vi ska göra det är en idé som i svensk politisk kontext känns som en liksom vänsterflummig idé med medborgarlön. Då, liksom. En mer värdeneutralt ord, beskrivning på det, är basinkomst. Och faktum är att liksom inom akademin och ekonomisk forskning så har folk från hela spektret varit för det ganska länge. Liksom. Från vänster till höger. Man kan kalla det för negativ inkomstskatt liksom, om man är högerliberal. Och jag är liksom inte för eller emot det. Eller så, jag har inte gått in och säga att jag vill att vi ska ha medborgarlön, så därför så går jag aktivera med den här frågan. Utan så, jag kollar på vad tekniken kommer att ge oss. Vad blir konsekvensen av den tekniken? Och bara, shit, om det inte kommer att gå att begära av folk att de ska kunna försörja sig genom lönearbete, hur ska vi liksom undvika att egentligen all inkomst i samhället blir inkomst av kapital, nämligen de som äger robotarna? Och hur ska liksom folk i allmänhet kunna klara sig? Ja, men jag tror att folk måste bara förstå vidden av det som kommer. För annars, liksom, om det då är en av de kommande så här, 2-4 mandatperioderna vi behöver genomföra en sån reform. Så här, det känns ganska stort jämfört med, liksom, så här, ska vi skjuta på reduktionsplikten med 3 år? Så här, det är liksom den magnituden av politiska frågor som brukar vara stora annars. Liksom.
Vi har försökt undvika det politiska landskapet, men det kan vi väl säga att det känns som att den här mandatperioden har varit ganska kortsiktig, eller man har pratat om väldigt kortsiktiga frågor jämfört med vad man har gjort tidigare. Och dessutom stora frågor som till exempel kärnkraft på ett väldigt kortsiktigt perspektiv. Så att, jag vet inte riktigt om det senaste valet är en bra indikator på vad som komma skall.
Nej, men det tycker jag är ett bra utgångsläge. Vi försöker nog liksom också undvika att liksom, sortera in oss för politiskt i våran podd. Och liksom, utan att ljuga så kan jag säga att våra röster hamnar på olika delar av det politiska spektrumet. Liksom. Och det är nog bra att det finns en sån spännvidd. Det vi har gemensamt är väl precis det du är inne på. Liksom, att försöka att inte låta kortsiktiga plånboksfrågor eller typ, känsloargument styra då, vad man borde tycka, utan att försöka liksom hålla ögonen på det som är viktigt och de långsiktiga förändringarna. Och för egen del så är liksom klimatfrågan en av de mest avgörande frågorna, som jag tycker är liksom den allra största utmaningen kanske. Och den här basinkomstgrejen som vi har varit på nu ligger och väntar där runt hörnet. Liksom. Och så här, det finns inte så tydligt, vilket parti ska jag rösta på då? Liksom. Jag tyckte det var skönt när båda sidor i politiken hade gröna partier, för då kunde man liksom tänka att båda kommer att ha någon form av ärlighet och hederlighet i klimatfrågan. Liksom. Men nu kan jag konstatera att så kanske inte har varit fallet nu då. Vi tycks skönja konsekvenserna, men även om så är fallet så säger de ju åtminstone att de ska främja elektrifiering och att de ska hålla, liksom, nå Parisavtal och så vidare. Det är bara att de konkreta reformerna hittills går ju i motsatt riktning, så det blir liksom svårt att se hur det ska gå till då. Men jag försöker att inte döma dem för tidigt, utan att få ihop det här på något sätt då, liksom.
Man får väl ge det en chans, men jag kan hålla med dig att det som vi har sett hittills kan väl vara lite tveksamt.
Mm.
Så. Ska vi gå vidare?
Det får vi göra.
Vi brukar ha en punkt som vi kallar våran techvecka. Nu har ju du i och för sig varit på semester, Alfred. Men jag kan börja min techvecka, så får du känna lite på hur det brukar se ut. Och för er som lyssnade förra avsnittet så hade jag ju en liten ironi grej att jag har beställt en smart tag för att jag ska kunna tracka mina grejer runt omkring mig. Och den försvann ju med posten. Den har nu dykt upp. Det kom en granne till mig och bara knackade på dörren. Jag tror den här tillhör dig. Hopp, då hade den hamnat två gator ner hos någon.
Två gator?
Som hade nummer 56. Jag vet inte hur den hamnade där. Jag vet inte varför. Den kom till rätta i alla fall på söndagen sådär. Så jag är nöjd. Efter att jag hade kontaktat PostNL och sagt att jag har inte fått mitt paket, jag har inte fått svar från dem än, så vi får väl se det. Mm.
Alltså det finns ju något skämt med en AirTag som har kommit bort med posten, men jag liksom vet inte riktigt hur du ska... Du hade helt enkelt inte hunnit få den, så du hade inte kunnat aktivera den, så det gick inte att spåra den.
Precis.
Man skulle ju vilja liksom kunna göra det på distans då, på något sätt. Så att,
ja,
det leder till en massa nasty problem. Så här.
Men det är inte min största teknik. Men jag håller med dig, Alfred. Jag hade gärna velat aktivera den redan när jag köpte den. Så jag visste att men den är på väg. Liksom. Mm. Det funkar ju inte riktigt eftersom det är Bluetooth och så. Men ändå. Mitt största teknikhaveri var väl egentligen idag, precis i början av våran inspelning, när helt plötsligt mitt nät går ner.
Mm.
Och stackars Ruben och Alfred fick sitta med en frusen Andreas, misstänker jag, en period.
Vi sa att det var en snygg statyställning på dig. Liksom,
ja. Jag kan tänka mig
det. Det hade kunnat vara en mycket mer liksom, ofördelaktig frame som den hade fryst på. Men,
ja, det så var bra så.
Så var liksom lite den här, vad är det, Platons tänkande figur?
Ja, det var så.
Det är lite så, halvvägs ut i bild.
Jag fick ju bara en fryst bild på er och bara, vad fan är det så? Shit, det är båda två. Det är mitt nät som är nere. Helsing också.
Det blev att jag lovade att tänkte det krånglade för Ruben igen. Ja. Jag lovade att tänkte det. Och det har krånglat för mig på hur länge som helst.
Varför är Alfred också frusen?
Ja, men du har ju det liksom. Det brukar vara Rubens router som är överbelastad för hans sambo sitter och kollar Netflix i 4K samtidigt. Men det gör inte hon idag, för hon är på jobbet.
Mm.
Det som hände, kort och koncist. Jag bor i Nederländerna för 6 månaders utbytestermin. Man kan inte ha ett abonnemang här på under ett år, så att jag delar internet med min granne. Min granne skruvade i en söndrig LED-lampa i lamphållaren och en av hennes, vi trodde först det var en säkring, men det visar ju, ja, det är ju säkert, men det visar sig att det är en av de här tre faserna in i lägenheten som gick. Det var inte de här normala säkringarna, utan det var en av de här tre huvudfassäkringarna in. Och vi testade ju att starta om router och grejer innan vi insåg att, just det, hela elen ute. Så att det tog mig en halvtimme att liksom komma upp och komma igång igen. Så att, låna inte internet av folk. Köp eget när ni kan.
Vem var det som sa detta från start? Kan det ha varit jag som sa att men det är bättre att du bara spenderar lite pengar, så kan du överlåta det eller lösa det sen? Nej, du ska låna någon granne för att spara några 100 lappar.
Ja, men jag vill ju inte sitta och betala 40 euro i månaden i 6 månader för ett nät som jag inte längre kan använda för jag bor i Sverige igen.
Nej, jag fattar det, men det är fortfarande du.
Sälj det. Själv. Sälj det dyrare.
Om du betalar mig 50 så kan du få mitt nät. Perfekt.
Ja, då slipper ju du som ska flytta in här betala 40 euro i månaden för det halvåret som du inte ska bo här sen. Du kan köpa ett halvår där många med.
Det är bara att jag har ju ingen kontakt. Jag får ju lämna en lapp, men min lägenhet blir ju besiktigad. Ja, det kan skicka ett brev. Det finns internet. Betala för det.
Skicka ett brev med en sån där AirTag i. Det verkar vara bra.
Ja, precis. Mm. Hört att det ska funka väldigt bra. Men Ruben, du har ju väntat på att få säga vad var det jag sa i typ ett 2-3 månader nu.
Mm. Mm. Vad var det jag sa?
Okej, okay. det såg för en sekund ut som att du inte skulle göra det. Liksom. Att du skulle vara den större personen.
Ja, jag är aldrig den större personen i den här relationen.
Finns ingenting som heter den större personen här.
Jag är ofta det så här, på mindre grejer, men som att Andreas är ett litet svin ofta när det gäller mig och säger att han hade rätt. Så när jag får möjligheten och större fråga att göra det så måste jag.
Jag tror jag kan sätta igång någonting här. Here's a knife. Do something with the knife. Words.
All right. Hur har din vecka sett ut, Alfred?
Okej, det var min tur redan som nummer 2.
Eller som vi vill köra Ruben. Känner du att du vill slänga dig direkt?
Du har gett mig ordet. Det finns ingenting jag tycker så mycket om som att ha ordet, som ni har märkt. Så ta inte ifrån mig igen.
The stage is yours.
Jag försöker hitta konceptet här då. Men check tech, det ska vara teknik som funkar bra då, tänker jag.
Så tanken är att vi ska prata om teknik som vi tycker är intressant, men vi är ju inte fega för att basha det heller.
Ah, okej. Okay. Jag är helgarderade, så jag har 2 grejer jag ville nämna. En som har gått bra och en som har gått dåligt. Så tänkte jag att då spelar det ingen roll hur det var. Liksom. Ja. Men för det, jag har en gammal villa från liksom, 1914 när jag byggde från början. Så har jag på att liksom, retrofitta och bygga om elsystemet i den steg för steg. Och då har jag byggt... Jag började med det innan det var så tydligt med så här smart hem-standard skulle bli. Så då bygger jag en standard som är trådburen som heter KNX. Jag vet inte om ni känner till det. Liksom, men det är så här,
KNX?
Ja, det är typ så här. Det är liksom, man flyttar all intelligens till elcentralen. Och det är typ bara företag som gör det annars. Det är svindyrt, jag kan inte rekommendera det till lyssnarna. För det kostar alltså, skjortan liksom.
Vi brukar prata om typ Zigbee och Z-Wave och Thread. Ja.
Exakt, men jag var tvungen att välja system innan de liksom fanns och var tydligt vilken av dem som skulle vinna och bli bra. Liksom, de som fanns då hade så här, alla så här hög latens. Man trycker på knappen och så tar det så här 3/10 sekund innan lampan tänds. Det funkar ju liksom inte, man vill inte ha det så. Men jag valde KNX i alla fall. Och sen så har det efterhand dykt upp produkter som exponerar KNX mot HomeKit och andra standarder. Så då kan man liksom börja använda alla de här bra grejerna. Och nu hade jag äntligen nått fram till liksom så långt i vår renovering att jag har fått ut belysningen på Attefallshuset var på plats och jag liksom exponerade mot HomeKit så att det blir så här lätt att programmera sen det blir i Apple-universum. Bara, amen, vi är solnedgång, slå på det här, dimra hit liksom. Och det var sånt jävla lyft liksom och det är så skönt när teknik bara funkar på det sättet att man liksom, det är så många steg på vägen som har liksom lett till att de här små utelamporna äntligen är där och är exponerade. Men man blir så jävla nöjd i sitt så här, teknikhjärta när det äntligen har funkat. Och det funkar så bra. Liksom. Så det var ett stort lyft för det i höstmörkret. Då, liksom, att nu slipper vi tända ficklampan på telefonen för att hitta fram till ytterdörren. För nu har vi utebelysning på plats. Liksom. Mm. Min stackars familj har fått leva utan utebelysning i flera år.
Och det var också det här. Liksom. Jag lovar, jag har en plan. Det kommer funka. Och det kommer bara kosta x antal tusen. Kan vi inte bara köpa sådana här spottar? Nej. Alltså, jag har en plan, jag lovar.
Man vill ju kunna styra det med Siri från klockan när man är utomlands. Liksom. Det är alltid så här lite svårsåld, den tesen. Men så är det ju liksom. Om man ska...
Är du lite ingenjör eller?
Alltså, jag har ju lätt R&D-delningen i ett startup-bolag, men jag är faktiskt inte ingenjör. Jag är själv lärd programmerare. Så jag har nog ingenjörstraits.
Det brukar vara typiskt ingenjör att spendera x antal tusen timmar på att automatisera någonting som egentligen tar 2 sekunder att
göra. Jag behöver aldrig slösa bort de här 35 sekunderna av mitt liv igen. Liksom. Nu är allting automatiserat för allting. Nej, men on that note, faktiskt, för liksom, annars, en av de stora fördelarna med att köra elbil det är att man liksom har så lätt att styra med app. Kan man ställa liksom, dra igång värmen i bilen. Så man behöver aldrig sätta sig i en kall bil på vintern eller en varm bil på sommaren för den. Man kan slå på klimatanläggningen på distans eftersom det går på batteri. Och liksom, det skulle vara mycket större grej att dra igång motorn liksom, för att kunna ladda smutsiga dieselvärmare. Och man ställer ju in också via appen så här, hur den ska ladda och så vidare. Och nu när vi var utomlands då, så hade jag ställt bilen på långtidsparkering vid Arlanda. Och det är så konstigt. Nästan alla parkeringar nu, de har laddplatser. Man kan boka parkeringsplats såklart så man vet att man får plats med bilen. Det känns ganska självklart när man liksom bokar hotell och flygbiljetter. Man vill kunna boka att jag ska få åka med planet eller att jag ska få plats på hotellrummet och så vidare. Men av någon anledning så är det väldigt svårt för folk att fatta att om man har en elbil och vill kunna komma fram till Arlanda med väldigt lite ström kvar i batteriet och att bilen sen ska kunna stå i en vecka, då måste den ha laddning. Och om jag inte kan boka den laddplatsen, om jag inte kan lita på att jag får den för att det brukar vara ledigt, liksom, då måste jag ändå liksom se till att ladda så att bilen har 80% av batteriet när jag kommer dit, så att den säkert kan stå liksom länge. Mm. Men en långtidsparkering har fattat det här, så där kunde jag boka laddplats och så hade jag löst allting fint, och då stod den, fick den stå inkopplad hela veckan. Och sen så när vi skulle åka hem igår, och så började jag fippla på morgonen och ställa upp laddningen och så där, förbereda så att den skulle vara helt fulladdad när vi kommer hem, eftersom vi har en bit att åka från Arlanda liksom. Och så bara märker att det är någonting som krånglar och är konstigt. Jag ska säga det, att här är undantaget som bekräftar regeln. Teslas app och det här, det brukar vara superstabilt liksom, så att jag har haft den här bilen i 5 år. Det här problemet som jag nämner nu har jag aldrig haft. Men det som händer i alla fall, det till slut så får jag liksom jag får ringa en snubbe där som på den här parkeringen och bara gå dit och dra ur sladden och stoppa i den igen, för att den liksom vill inte gå igång med laddningen.
Mm.
Och då behöver jag låsa upp den på distans, och ett sätt för att liksom se att jag har kontakt med bilen, det är att man slår igång klimatanläggningen. Mm. Och då lyckas jag liksom låsa upp och slå igång klimatanläggningen så att han kan göra det. Men sen är det som att någonting tvärdör. Jag tappar all kontakt med bilen. Så då har jag helt plötsligt en bil som inte laddar och som står med klimatanläggningen igång en hel dag innan jag ska komma dit. Och jag vill ju att den ska vara fulladdad, men nu har liksom motsatt hänt, att den har inte gått igång med laddningen, och istället så står den med klimatanläggningen och drar ur laddningen. Och jag liksom klarar inte, jag får ingen kontakt med bilen. Jag kunde inte liksom ta bort det. Jag ringde till slut Tesla support, och de kopplade upp sig mot bilen och bara, ja, det ser ut som att den står med klimatanläggningen på, och vi kan tyvärr inte stänga av den. Vi kan göra mycket, men vi kan inte stänga klimat. Det måste du göra själv liksom. Så det var liksom, ett tag så visste jag liksom inte vad kommer det vara för laddnivå på den här bilen när jag väl kommer dit. Och så här, det är så jobbigt om man ska liksom behöva börja med att ladda då, när hela vitsen med att jag hade lyckats hitta den här parkeringen med liksom laddplatser. Ni fattar, man bara, aha, då är det, liksom, det är motsatt, det motsatsen inte check-tech. Nej, men när jag kom dit då, och var mycket nyfiken på vad tillståndet på den här bilen var, då var det så att liksom, datorn hade helt enkelt låst sig. Det är precis som att man får starta om en dator. Det är ganska, kan vara så att man får göra det ibland i en Tesla. Liksom. Men det har aldrig hänt på det här sättet, att det liksom har mitt i när jag höll på att göra någonting. Då låste den sig. Så jag fick starta om datorn och sen funkar allting perfekt. Den hade inte laddat, men den hade stängt av klimatanläggningen av sig själv efter 2 timmar. Och den hade sett till att fylla på med ström upp till den tidigare inställda laddnivån, så att jag hade då 80% i batteriet som man vill ha när man står parkerad länge. Så det var ingen fara på taket, allting var lugnt liksom. Men det var så här konstig typ av stress att få när man står på sypen, och de på Tesla bara, hur långt tar du till bilen? Jag bara, ja, det är väl en 300-400 mil liksom, så här. De bara, ja, då blir det ju svårt liksom.
Vi kan inte gå dit liksom.
Ja, det var svårt. Ja, det var ett långt svar på frågan hur teknik kan vara.
Jag måste så här fråga, för att det är kanske någonting som inte alla våra lyssnare känner till, men det finns ju, jag tror det kallas Phantom Draw. När en elbil, för den underhåller batteriet och lite sånt under tiden den liksom inte står och laddar, så att den drar lite ström även när du inte använder den. Ja. Hur funkar det om du skulle ställa den en vecka på Arlanda? Hur mycket tappar du då?
Jag har 2 stycken elbilar då. En Tesla som är från 2017, och den drar lite mer sån vampire drain, tror jag de pratar om ibland på engelska. Mm. Ja, skitsamma, vi fattar. Den läcker ström liksom, på ett sätt som en bensinbil inte gör. Och den, liksom, när den går in i sitt djupsömsläge, då kanske den tappar så här 1,5 procentenhet så där, per dag ungefär. Så om man ska stå utan att vara ipluggad i en vecka, ja, men då vill man nog ändå att den ska ha så här, åtminstone halvfull när man kommer fram. Liksom. Sen är det så att när den kommer under 20%, då kommer den att börja använda mindre ström, för då struntar den i samma utsträckning att temperera batteriet, vilket är liksom den stora kostnaden här. Är det liksom en säsong när det inte blir för varmt eller för kallt, eller den står tempererat, då kommer den att dra mindre ström. För det som kostar mycket är om den ska liksom hålla rätt klimat för batteriet, för att inte batteriet ska ta skada för egen kraft och inte har tillräckligt med ström för att göra det. Liksom. Mm. Jag har också en nyare då, som är bara något år gammal, och den tappar mindre än en procentenhet om dagen. Liksom. Och det finns många som visar att man kan liksom utan problem lämna en elbil i en månad liksom, utan att vara ipluggad, bara när liksom uppladdad innan. Men en av de stora anledningarna är också till varför man inte vill ladda lämna den med låg laddning, det är att man ska behöva börja med att ladda. För det är också så att det tar mycket längre tid att ladda en elbil när den är kall. Batteriet måste vara varmt när man ska ladda det. Så att om man kör dit man ska, har 10% ström kvar, om man då kan snabbladda den det sista man gör. Det allra bästa är såklart att ha destinationsladdning, som det kallas. Den kan få ladda långsamt medan man ändå inte liksom behöver bilen. Men om man måste då snabbladda och sitta och vänta på att den ska ladda, då vill man göra det medan den är varm, precis när man kommer fram. Snarare än att man ska vänta till dagen efter eller en vecka senare. För om man åker med en kall bil, speciellt på vintern då, till snabbladdaren och ska ladda, då kommer man också få väldigt långsam laddhastighet. Så då blir liksom tiden man får vänta mycket längre. Så därför vill man liksom inte ladda det första man ska göra innan man åker, utan man vill ladda det sista man gör när man kommer fram snarare.
Ah.
Var det svar på frågan?
Ja. Jättebra svar på frågan. Ja. Plus lite extra information, och det tackar vi för. Vi vill ju någonstans informera om checkteknik, så att även om du trashade Tesla lite grann så är det ju bra att liksom,
de är så bra som tål att trashas. Liksom. Det som inte är bra med Tesla, det ska fram i ljuset. Liksom. För det
men lite så. Inredning och sånt, är den?
Ja, alltså jag har lite... Det finns ju de som kommer från Mersa och andra märken som tycker att det liksom inte är deutsche kvalitet liksom på Teslorna. Jag har inte kört superfina bilar innan, ska jag säga. Så att jag kanske inte liksom är riktigt rätt person att fråga. Men jag tycker bara tipptopp. Vi har de här vita stolarna som alla är supernöja för. Barnfamilj. Liksom, den äldsta vi har, den har vi liksom kört till Portugal och tillbaka. Den har rullat... Ja, men, 13-14 000 mil nu och är över 5 år gammal liksom, och den är fortfarande som ny. Det är liksom...
Så de vita sätena funkar också med barnolyckor?
Ja,
alltså inte krocka bilen i olyckor, utan i olyckor som barn kan ställa till med i bilen?
Ja, alltså det är något med det materialet som det är bara, it wipes right off liksom. Det är helt otroligt faktiskt. En del av problemet är att de blir liksom färgade av blå jeans, men våra har inte blivit det. Liksom. Så att vi har väl haft tillräckligt gamla jeans då, helt enkelt, när vi har satt oss i dem.
Gäller att tvätta dem några gånger.
Ja. Men Ruben, hur har din techvecka varit? Det känns som att du bara sitter där.
Min techvecka har ju varit lugn. Det har hänt så mycket som senast inspelade. Jag har jobbat för det mesta och bara tagit det lugnt. Men i lördags så var jag på Lights and Alingsås. Jag vet inte om ni vet om vad Lights and Alingsås är.
Båda ingen aning om vad det är.
Båda ser jättefrågan ut. Det är en konstutställning som Alingsås stad arrangerar, Alingsås kommun eller vem det är, där de gör, jag vet inte hur många utställningar, men en del utställningar i hela stan, och så promenerar man, tar ungefär en till en och en halv timme, promenerar man och ser olika utställningar utomhus då. Det kan vara allt från att de har lyst upp ett träd till att de lyser upp en hel tunnel, till att de lyser upp en bro, till att de har sett ut i olika kuber, att de sätter upp olika saker i träd, you name it. Och så är det olika utställare då från hela världen som åker dit och gör de här konstellationerna som är uppe i ungefär en och en halv, två månader när det är mörkt här på hösten.
Coolt. Mm.
Och jag har inte varit där på 15 år ungefär senast. Då bor jag ändå i Göteborg, men jag tror det var 15-10 år sedan jag var där senast. Och det enda jag hör från folk som varit där två senaste åren har varit här, är det inte lika bra som förr, och det är skitdåligt och det är inget att se. Men vi åkte ändå dit och gick ändå runt i regnet och kollade på det. Och jag tycker att det var ballt. Det var mycket, och det sa en av de som varit där några år innan också. Det här var ett av de bättre åren. Det är inte så här wow, men det var ändå bra. Boxformen jämför med vad man tänker tillbaka till vad man har sett innan. Men de gjorde någon utställning där de hade tagit i en park. Och så var det lampor. Det är jättebra att förklara det här i en podd. Men i alla fall lampor som då lyste upp olika träd i sekvenser med ljud. Och så var det en loop på 2 minuter som gick runt och som... Man blir fångad i en nästan som en kort historia på 2 minuter på hur där, liksom, lamporna rörde sig och ljudet gick. Och att man ändå ville se den 2 gånger för att det var så, ah, men det var ändå coolt. Och att hur mycket man faktiskt kan göra med lite ljud och väldigt, väldigt mycket ljus i en vanlig parkmiljö är häftigt.
Oj, vad flummigt det lät jämfört med våra andra grejer.
Ja, men det är väldigt flummigt. Det är ju, alltså, det är kultur. Kultur är ju flummigt.
Kasta shade direkt.
Men finns det kvar liksom, den här utställningen? Om man
jag
blir sugen
tror
på...
att sista utställningsdagen var nu i söndags.
Det var möjligt att det var inte världens bästa tips där.
Nej, det var inget tips. Det var mer vad jag själv har gjort. Men man kan gå nästa år. Det är varje år, så att... Det var inget tips med att gå dit kanske i år. Men...
Man får hoppas att trenden håller i sig helt enkelt. Att de har bottnat.
Jo, men de har ändå haft igång det nu i 30 år eller någonting. 20 i alla fall. Och att, jag tror de fick en del kritik för i alla fall förra året. Och därför tror jag att det var väldigt mycket bättre i år. Om jag får gissa.
Okay. Men de kör varje år alltså.
Varje år.
Det finns någon konstfestival. Jag bor ju... Man kan säga strax väster om Örebro, så att vi är ganska nära till Örebro också. Där, ja, men de har open art där, jag tror det är varannat år de kör open art. Och det är ganska ofta bra konst. Liksom, alltså just, jag tycker att konst är bra när det är så att även om man är ganska ointresserad så får man en tanke som man inte har tänkt innan. Liksom, att man, och det är, speciellt vi har massa barn och grejer, liksom, och då blir det ganska tydligt om, så här, om konsten når igenom deras extremt korta attention span och hårda konkurrens från TikTok och annat. Liksom. Är det så att det når fram till deras mage, då har konsten gjort
inte
bra.
Inte liksom. Definitionen av bra konst, när det går hem till alla. Liksom.
Ja, men det finns nog en del i konstvärlden som skulle säga hävda motsatsen. Liksom. Att det är liksom ju smalare, jo, desto finare. Men jag håller med dig.
Men då skulle jag ändå rekommendera, om nu tar du en stund och åker till Alingsås, men försök åka dit en stund. För det är ändå så här, gå utomhus i en och en halv timme, en timme, det kan man göra med de flesta barn. Och så är det upplevelser, och det är ändå... Det som är kul för mig som är lite teckentrad är att se vad de har tänkt med lamporna, hur placering och hur de har hela allt med tekniska runt och hur häftigt det är. Och man får idéer om att hade jag varit lite rikare bort i en stor villa med stor trädgård, hur hade jag ljusat min trädgård? Mm.
Då hade du hållit på med KNX-grejer och programmet HomeKit. Ja.
Så vi hör ju här att Alfred är Apple-användare.
Mm. Absolut, hardcore, men liksom sen innan det var coolt att vara Apple-användare. Jag är ju lite äldre än er, ska säga. Så jag har nyligen fyllt 40. Så jag är liksom uppvuxen med pappas Mac Plus från liksom 1984. Och så här, jag hade Mac när alla mina kompisar hade bättre tillgång till spel på Windows-datorerna med hem-PC-reformen på 90-talet. Liksom. Så, yes.
Så då är vi tillbaka efter en möjligen konstig klippning här. Vi fick lite teknikstrul mitt i inspelningen här. Alfred, vill du berätta vad som hände eller?
Jag frågade innan, så här, vad var det sista vi sa innan avbrottet? Bara, du prisade Apple och Mac. Men jag hade så jävla klen Apple-adapter, strömadapter, så att jag gick back på strömmen fast den var ipluggad i väggen för att dra mycket ström och spela in så här som vi gör. Så att, jag fick slut kräm i datorn helt enkelt. Den var på 5% och då ströp den prestandan så mycket att inspelningen inte blev någon bra. Så att,
du sa att du använde 27-watts laddare. Vad är det för laddare som laddar med 27-watt?
Ja, men jag tror det är den som hängde med till. Jag har haft en så här gammal den här MacBook som kom, som bara hette MacBook, som var superlätt och superportabel, som jag tror den hängde med dit. Och sen så, alltså, den funkar ju till de andra datorerna också. Den är ju lättare och tar mindre plats i väskan, så att den är rätt smidig när man är på språng. Men jag brukar ha haft en större här på kontoret. Men sen blev jag av med en hälsa hemmas fel. Mina poddkollegers bolag, vi hade en konferens och någon annan hade glömt, så de fick låna min, och sen så, som det är, så glömmer man få tillbaka den. Så att, nu var jag utan. Skitsamma. Vi är tillbaka. Det, fördelen med att vara i småstad är att det gick ganska snabbt att gå till en elektronikbutik eftersom stan är så liten. Och sen så var det tur nog att de hade bra USB-sedlar där hemma.
Nej, det var ju lite osäkert, kommer vi hinna lösa det här? Och så tror jag det tog typ 5 minuter eller 10 eller någonting. Så jag löste det. Jaha, snyggt. Men ska vi röra oss in på nyheter då?
Ja.
Och vi tänker att vi håller det ganska kort ut, för att huvudämnet kommer nog bli ganska långt, tror jag. Vi har en hel del att prata om där. Men vi har plockat fram lite nyheter som är elbilsrelaterade, så att Alfred här kommer få hjälpa till och fylla i lite information, tänker jag.
Ja, vad härligt. Jag ska ta det på volley då, helt enkelt. Så.
Ja, ja.
Ni har skrivit veckans nyheter. Jag är ju på semester, för guds skull. Ja.
Huvudsakligen så, om vi börjar med första nyheten, så är det att regeringen har slopat bonusen för elbilar. Och då kan vi väl börja med, hur har det sett ut fram till nu?
Men som det sett ut hittills, så har vi ju haft ett bonus-malus-system. Så att de har straffat elaka bilar som släpper ut mycket, och så har man fått bonus om man köper snabba bilar som släpper ut lite. Och bonus har gått till både riktigt bränslesnåla bilar, till laddhybrider, men också då framförallt till elbilar. Och man kan väl säga att steg för steg den senaste tiden så har förra regeringen ändrat på det där, så att det har blivit hårdare och hårdare krav. Och från och med de reglerna som trädde i kraft här i somras, så tror jag att det är i princip nästan ingen bonus kvar för något annat än rena elbilar. Men samtidigt så har de också infört ett pristak, så att det liksom har varit tvunget, så att man ska, när bilen får inte kosta mer än 700 000 kronor om man ska få någon bonus. Och det är inte egentligen prislappen man betalar själv, så det spelar ingen roll om man får rabatt eller sådär, utan det var Skatteverket har bestämt att bilen kostar utifrån en referensprislista som de fastställer för förmånsvärden och annat. Men nu idag då, jag daterar inspelningen på det sättet att idag är det precis släppt, så att ifall jag har någonting som är lite fel här med vad jag säger, så är det för att det har inte varit känt så länge, så har den nya regeringen då Huxflux helt enkelt tagit bort bonusdelen. Så att,
man låter malusdelen vara kvar, men bonusdelen ryker.
Malusdelen är kvar, bonusdelen ryker för alla elbilar, eller för alla bilar som köps efter idag när vi spelar in det här. Så att, jag har faktiskt redan hunnit få mail från så här, bilhandlare som säger att om ni inte beställer idag så får ni ingen bonus. Men det finns liksom en sista chans då att så här, efter den här nyheten har släppts, att man ska skynda sig och beställa då. Liksom. Ja, det har ju varit mycket som har varit dåligt även i hur den förra regeringen hanterar det här, ska sägas. Liksom. Så det är inte så att, för man kan vara ganska kritisk åt att så här, om de här bonusen ska spela den rollen den ska spela, så måste de här reglerna ha förutsägbara. det här, mm. det här senaste draget nu som den nya regeringen gjort, det är väl det värsta hittills, att de ändrar reglerna samma dag som det träder i kraft. Men även den förra regeringen var väldigt dålig på att i förväg avisera vad som skulle ske och sen liksom ta de besluten som gjorde att det formellt liksom var på plats. Vilket har gjort att även tidigare liksom funnits en osäkerhet ifall man ska få den här bonusen. Eftersom anslagen som Transportstyrelsen som betalar ut bonusen har fått inte har varit tillräcklig. Så pengarna har tagit slut hela tiden. Och det har ju gjort att i praktiken så har man varit beroende på nya regeringsbeslut om att tillskjuta mer medel. Vilket har gjort att alla har inte kunnat även tidigare räkna med det. Och vad, om man ska få bonus eller inte har varit avhängigt av vilka regler som gäller när man tar leverans, inte när man beställer. Vilket har gjort att så här, man måste nästan, om det då är ett års leveranstid på en elbil för att de är väldigt populära, då måste man liksom på något sätt ha en prognos om vad man tror att reglerna ska vara om ett år. Ja. Liksom.
Men det vet jag att en säljare sa till oss när vi skulle kolla på en hybrid, sa han att den här har vi lager så ni kan få den inom x antal dagar eller om det var veckor. Mm. Så att det gör att reglerna bör inte kunna ändras, så ni borde kunna få bonusen, så ni kan räkna på det här prisexemplet. Medans med en helt annan bil så här vet vi inte hur leveransen är så här länge. Så här kan jag inte garantera det, men vi kan hoppas.
Ja, men
så här, jaha, okej, okay, vad ska vi hålla oss till? Liksom? Sen blev det ingen affär där ändå, men det är så knäppt att man ska behöva tänka så mycket bara för att det är ju en bidragande faktor för många, för bilar är dyrt. Om man får en bonus eller inte så kan det avgöra vilket håll man går i sitt val av bil.
Ja, men och det är så otroligt kontraproduktivt. Alltså det bonusen, jag är ju liksom för att man ska incentivera och liksom snabba på omställning. Men bonusen är ju till för att hjälpa dem som inte har råd annars att ha råd med en elbil. Men om det inte går att lita på att man kommer få den och det finns olika osäkerheter kring det, då blir det så att per definition så är de enda som kommer våga köpa ändå är för dem, det är de som det kanske liksom inte spelar så stor roll för. Det går bra ändå även om bonusen inte skulle betalas ut. Och då har man ju per definition lyckats med att man har bara betalat bonusen till folk som ändå inte behövde den. Så för att den ska göra nytta så måste den ju liksom vara förutsägbar. Så det är ju det enda man kan önska av det här systemet. Avisera lång tid i förväg hur det ska gå till. och liksom ha tydliga regler så att det liksom går att förhålla sig till. För annars får man ju den här Osborne-effekten som vi som jobbar med teknik är vana liksom vid att så här, folk tror att det kanske kommer att komma någonting snart som blir bättre eller liksom ändra på sig. Så då väntar man. Liksom. Och då har ju systemet bara bromsat omställning istället.
Mm. Nej, men det är ju, alltså, nu är det ju förutsägbart, nu är det, finns det ingen bonus, så du kan ju säga att då blir det här priset. Det är ju enda fördelen med detta, om man säger så. Det jag tycker problemet är att det är ett incitament att faktiskt köpa en elbil i att men jag kommer få en bonus, eller jag kommer få ett avdrag, eller jag kommer få de här fördelarna. Visst, det finns massa grejer med att köpa en elbil som är fördelaktiga på många sätt och vis. Men en grej var ju det här. Du vet ju att var det i Norge som har momsbefriat elbilarna.
Ja, nu har de börjat avveckla det, men det har varit momsbefriat och det har varit skattebefriat i övrigt också med fordonsskatten, så det är inte bara momsen.
Nej. Och det gör ju att när man åker Bohuslänssträckan så ser man ju rätt mycket elbilar som är norska registrerade eller speltesslor för att de har ett bättre incitament att faktiskt vilja köpa det. Sen att norska staten har hur mycket pengar som helst, det är en annan fråga. Men det hjälper ju någonstans på vägen då tydligen att få in elbilarna i marknaden. Men ska man ta bort alla de här fördelarna med det? Eller liksom första prislappen i alla fall. För det är den som oftast är jobbig. Resten är ju bara månadskostnader. Och där är ju, det kommer du ha oavsett vad du har för bil.
Alltså, det är bra att du tar upp det. För det är, liksom, det är ofta det pratas om hur fördelaktigt det är med elbil i Norge. Men alltså, den stora skillnaden är att det är så otroligt ofördelaktigt att ha en förbränningsmotorbil i Norge. Alltså, alla de skandinaviska länderna hade en gång i tiden fordonsskatt som man betalade en klumpsumma när man köpte bilen. Och sen så var det så att Sverige, jag tror det var på 90-talet som vi ändrade de reglerna i Sverige för att liksom hjälpa Volvo under krisåren. Så att vi istället betalar vår fordonsskatt kontinuerligt under tiden man äger bilen. Och då har man liksom delat upp den, från, de har tagit bort den från inköpstillfället och istället så är det liksom en skattesats som kommer år för år betalar vi vår fordonsskatt. Men i Norge så är det kvar då att man betalar fordonsskatten när man köper bilen. Vilket betyder att om man skattebefriar en elbil men behåller eller till och med höjer skatten av förbränningsmotorbilarna och de ligger vid inköpstillfället. Och dessutom då har den här momsgrejen. Ni förstår. Alltså det, i Norge så har liksom en Tesla kostat som en Volvo V60 och gjort det länge. Liksom. Och det är ganska ofta som man får säga, ja men det finns inga elbilar för vanligt folk. Det är ju aldrig någon som anklagar en Volvo V60 att inte vara en bil för vanligt folk. Fast det är så att vanligt folk har oftast inte råd att köpa nya bilar.
Liksom. Utan
när man får den argumentationen så är det ofta liksom så här, ja men då är det liksom folk som köper en begagnad bil och så jämför de med vad kostar att köpa en ny elbil. Och så tycker de att det finns ingenting för vanligt folk. Men det är bara att elbilen har inte hunnit komma ner till begagnat marknaden på allvar än.
Nej, men om du kan gå in lite på det vi kanske pratar om senare. Vi kan köra en liten omställning här i samtalet. Vi går över från nyheter till huvudämnen, för vi är inne på huvudämnet redan.
Sorry, my bad.
Nej, men det är, ämnet är stort och det går in i många bitar. Jag var inne på Blocket igår bara för att kolla lite vad begagnatmarknaden ligger på elbilar idag. Och jag tror den billigaste Teslan som man kunde hitta, den var från 2014, hade gått 18 000 mil och den kostade 350 000. Och Model S, jag vet inte exakt vilken motor det var, men ändå, liksom, det är rätt mycket pengar. Jämför man det med att köpa en 10 år gammal diesel- eller bensinbil som har gått ungefär lika långt, så är den ju, kostar ju ingenting, även om det är liknande lite sportig bil. Alltså det går inte att jämföra på begagnatmarknaden. Mm. Jag tror också det är därför det blir så stor skillnad någonstans på att köpa bil som privatperson om du faktiskt köper den. För att, som det ser ut just nu, majoriteten av alla nybilar är ju för ett företagsbilar, privatleasing eller annat. Det är inte så att folk bara går in och säger hej, jag har 1 000 000 kronor i cash om jag ska bränna på en bil. Det är inte det vanliga sättet att köpa en bil på, om man säger så.
Nej, men liksom, alltså det som är anledningen till att priserna ligger där de ligger, det är för att det är så fördelaktigt. Så att de är ändå, fast det är så dyrt, så är det ändå liksom de billigaste bilarna att äga om man räknar liksom per mil. Mm. Kör du mer än 1500 mil per år, så är det liksom ingen tvekan om att det kommer löna sig. Om man ser totalkostnaden till liksom hur mycket kostar det att köpa bilen, hur mycket kostar det drift, hur mycket kostar alla försäkringar och allting, hur mycket får man betala för reparationer och hur mycket får du sedan i slutändan betalt när du säljer bilen igen, då har man liksom inte en försumbar körsträcka. Det vill säga, om man kör så långt som medelbilen i Sverige går eller längre, då är det ingen tvekan om att trots att den är dyr inköp så är den billigast per mil.
Nej, men det är också någonstans att om initiala prislappen är så hög, så är det det som många ser som ett problem, i och med att någonstans de som faktiskt har lite pengar sparade kanske vill ta ett billån på en bit av bilen och så casha en bit av det, eller att man att man säljer sin gamla bil, för över den inkomsten till en ny bil och så belånar man kanske en bit av den nya, eller hur man vill göra, man uppgraderar. Men ska man då behöva lägga x antal 100 000 till bara för att det är en elbil? Och visst, ser du långsiktigt så kommer du tjäna på det och du kanske får en bättre försäljningspris när du ska sälja den också. Det finns ju massa fördelar, men det är också fortfarande att du måste också ha marginal att kanske belåna då. Ja, men 200 000 till eller vad det nu kan vara, och att få in det plus räntor och annat i sin dagliga ekonomi, det är inte alla som kan göra det, eller att de är så tillåts att låna så mycket pengar för en bil från banker, eller kanske man får, men då måste man kanske ta en högre ränta. Så att det är inte helt lätt, den här ekvationen, att ta den här dyra prislappen direkt.
Det är ju en gammal sanning liksom, att det är dyrt att vara fattig, så att säga. Att man måste, ja, men så här, de bilarna som man åker bäst i, som är roligast att köra och som har lägst milkostnad då, alltså är billigast att köra per mil, samtidigt som de är bättre på alla andra sätt också, det är elbilarna. Men om man har en hög kapitalkostnad, vilket man har ifall man liksom inte äger pengarna redan, inte har en dyr bostad som man kan ta ett extra lån på, så man måste ha en helt vanlig bilfinansiering eller någonting, då kan det ju absolut vara så att de är helt utom räckhåll. Man måste köpa en bil med lägre inköpspris, fast det egentligen är dyrare att köra med den sämre bilen liksom. Och det, så är det ju. Och enda sättet att komma runt det är att vi bygger väldigt många fler elbilar, att de kommer ut på marknaden nya, så att de så småningom blir begagnade, så att de så småningom kommer ner i pris. Det är liksom enda vägen runt det. Så jag, häpnadsväckande nog, fast jag då är verkligen en elbilsentusiast, så är jag inte så mycket emot att de tar bort den här bonusen. Därför att bonusen har egentligen då inte spelat någon roll, som vi varit inne på. Vi säljer redan varenda elbil som kan tillverkas. Flaskhalsen har inte varit efterfrågan, och då behövs det ju ingen bonus, utan flaskhalsen har varit utbud, hur många elbilar som kan produceras. Däremot så tycker jag det är hål i huvudet att det fortfarande går att köpa nya förbränningsmotorbilar, för de kommer att leva i 20 år till, och det borde vara stopp på det på en gång liksom. Så att men den här regeringen har ju liksom målat in sig lite i ett hörn, att de har så många vallöften som de nu ska uppfylla. Så att för min del så hade de gärna fått finansiera fler av sina då utlovade reformer genom att då höja den här malusdelen signifikant. Så om man tar bort bonusen, ja, men höj malusdelen då samtidigt. Men det törs jag lova att det kommer de inte göra, för att vi har ett bolag i Sverige som heter Volvo, som vi ser som svenskt fast det är kinesiskt ägt och som har många arbetstillfällen, och de är tyvärr fortfarande inställda på att bygga rätt många förbränningsmotorbilar, så att det går inte att straffa bort dem i svensk politik, för då får man ett sysselsättningsproblem istället. Så, men det är hål i huvudet att det liksom inte är stopp på alla ovanliga rika människor som faktiskt, fast det är år 2022, går och köper nya förbränningsmotorbilar.
Det är, Och jag fattar också att det inte är en enkel ekvation att bara lösa med en lösning här. Du får en bonus eller här du får mer malus. Alltså det går inte bara att lösa så. Du måste ju se alla parametrar av den beslut. Så att det är inte bara att säga, stoppa all produktion av förbränningsmotorer och du får inte sälja dem någonsin igen. Det kommer inte heller lösa alla världens problem. Visst, det löser problemet med att få in att folk köper elbilar, men som du säger, problemet, det finns ju flaskhals så att vi inte kan få in till mycket elbilar. Då har vi ett annat problem. Så att...
Ja, det är ju en utbudsproblematik. De är ju dyra för att det finns för få av dem. Liksom. Mm. Det är därför de är så dyra. Annars skulle de ju vara billiga på marknaden. Men det är också därför vi som har haft turen att köpa i tid. Vi har ju en jättebra kalkyl på vårt ägande för att de tappar sig lite i värde. Så då blir de ju ännu billigare än vad vi vågar hoppas på när vi köpte dem.
Mm. Om vi ska köra en väldigt snabbt då. Om man som vanligt folk vill köpa en elbil, hur ska man tänka? Hur ska man ha råd?
Ja, det är svårt att komma runt. Nu verkar det som att den värsta liksom, prishypen på begagnat marknaden efter covid-pandemin, den har faktiskt lagt sig och priserna har kommit ner nu. Till och med sjunkit ganska liksom, kraftigt här på hösten. Så det finns väl en chans slash risk beroende på hur man ser det då, att priserna kommer att sätta sig nu om det blir lite lågkonjunktur. Men det har varit svårt att hitta en vettig elbil för under 100 000 kronor. Man kan säga att de billigaste elbilarna som finns att köpa begagnade, som samtidigt är vettiga, det är liksom Renault Zoe å ena sidan och Nissan Leaf å andra sidan. Mm. De är inte perfekta på alla sätt, de bilarna heller, men det är de bästa. Liksom, det finns några andra som så här, Mitsubishi i-Miev och någon gammal Citroën och så vidare. De kallas för The Triplets för att det är samma bil, liksom, fast i tre olika märkens utförande. Mm. De har liksom, lite för kort räckvidd för att de ska kunna vara mer en komplementbil. Det går inte att ha som första bil. Men både Renault Zoe och Nissan Leaf är för väldigt många liksom en kompetent och bra första bil. Renault Zoe finns i nyare varianter med snabbladdning också. Och då är de toppen. Det är jättefina bilar helt enkelt. Och de är de som är liksom mest prisvärda, vad man ska säga. Så liksom, det kommer vara ett väldigt billigt totalägande om man har råd med dem.
Men nu kommer ju också frågan, alltså, i och med att de är billiga, visst de är billiga och bra, men klara sig en normal familj på 4 personer och ska ändå kanske kan åka till Stockholm eller kan åka till den här resan eller hälsa på farmor som bor 2 städer bort eller vad den är. Mm. Klarar man sig på den bilen?
Renault Zoe är ju en småbil så det är liksom inte ens sin förbränningsmotormotsvarighet. Liksom, vad kan den heta? Renault Clio. Liksom skulle, man får inte plats i en sån. Liksom. Så där är den utslutande av det. Då är Nissan Leaf är ju en större bil så den är ju många familjer som har. Och det är ju Norges mest sålda elbil så det finns ju en anledning till att den har gått så bra. Nackdelen med Nissan Leaf som man behöver känna till det är att den har en annan laddstandard än den standarden som vann. Så den snabbladdar med en standard som heter CHAdeMO som är på väg ut. Och det gör att den finns fortfarande på ganska många ställen men det är också då ganska mycket långsammare laddare än de nya CCS-laddarna. Så att den kommer att vara mycket långsammare på långresor än vad andra elbilar är. Och det behöver man liksom vara medveten om innan man väljer att köpa en Nissan Leaf. Men på andra sätt så är Nissan Leaf på många sätt en väldigt bra bil. Den har generösa utrymmen.
All right. Lite för att ge bakgrund. För du kör 2 elbilar. Har du avslöjat lite grann? Du har 2 Teslor.
Ja, det stämmer bra.
Och har ägt dem hur länge?
Vi köpte vår Model X 2017 och sen så köpte vi då en Model 3 Long Range 2020.
Så erfaren elbilsförare helt enkelt?
Ja, exakt. Vi har liksom testat att fara. Nu lyste min norrländska genom till fara. Jag är faktiskt från Luleå från början, även om det inte hörs annars. Men vi har pressat på lite genom, vi körde faktiskt vår Model X på 2019 innan pandemin så körde vi den hela vägen ner till Algarve i Portugal. Och då testade vi liksom att röra oss lite utanför det området som är så väl utbyggt med laddinfrastruktur som det är nu. För nu är det liksom inga konstigheter, det är no-brainer att köra omkring med dem i Skandinavien och stora delar av Europa. Men då var det fortfarande lite så att man fick pussla med konstiga portugisiska appar och grejer liksom för att lyckas ladda ner i Portugal.
All right. Och är det liksom, är det miljömuppen som har gjort dig till att du kör elbil eller vad är anledningen till att du valde elbil?
Ja, nej, men min ingång är faktiskt miljö. Det är ju annars kul när man pratar med Tesla-ägare att det är ganska många som har hamnat i elbilsägande då. Inte för att de var miljöintresserade utan snarare för att de var liksom prestandaintresserade eller bilintresserade. Mm. Jag har haft ganska skralt bilintresse innan utan mer miljö- och klimatintresse. Liksom. Min fru jobbade tidigare också på Energimyndigheten så vi liksom var insatta i frågorna och brydde oss mycket om det. Och sen så liksom, rent krasst, förutom att det är en väldigt rolig bil att äga och att den är fin och liksom bra på alla sätt, så tänkte vi också nog att så här, ja, men jag har haft tillräckligt tur i livet, jag har liksom byggt ett framgångsrikt bolag och sålt det, så att jag har förmånen av att få vara en av dem som har haft råd att köpa en ny dyr bil och då är det ju också ett ansvar, det är liksom vi som måste gå före att börja köpa dem där innan de är tillgängliga för alla. så att de så småningom kan bli begagnade och komma ut på begagnatmarknaden. Och om inte vi går före och får upp skalfördelarna i att bygga fler, då blir det svårt att liksom, folk som oss köpte Model S och Model X, som Tesla sen kunde släppa Model 3 och Model Y, som ju fortfarande är dyra bilar, men som ändå är tillgängliga för fler.
All right. Nu är vi mitt i huvudämnet, så vi försöker fylla på med informationen här under tidens gång som vi egentligen tänkte vi skulle ha med innan. Men eftersom miljö är en ganska stor grej när det kommer till elbilar, och jag och Ruben, vi är ju inte elbilsförare, utan vi tänker lite att vi ska försöka grilla dig på lite frågor som vi brukar höra när det diskuteras elbilar. Jag kan väl säga att jag är ganska elbilspositiv, men jag är inte proffs på allt det här. Så att vi tänker att här kommer lite tyngre frågor som vi brukar höra, som vi är så här, kan det verkligen stämma när vi pratar med folk runt omkring oss?
Oh, spännande, jag älskar det här. Det är sånt som vi får hela tiden, och det är verkligen, jag törs lova att jag bottnar i ämnet, så det ska bli kul att få ta det på volley då. Mm.
Ett vanligt ämne som jag hörs tas upp, det är att elbilar med sina batterier är ganska omiljövänliga att plocka fram och är betydligt skadligare för miljön än vad en internal combustion engine bil är att ta fram och bygga och köra över tid.
Ja, men exakt. Den vanligaste liksom resonemanget, hur man kommer fram till det påståendet då, det handlar om att det går åt mer energi i kilowattimmar liksom att bygga en elbil från början, för det är energikrävande att ta fram batteriet. Och om man då tänker att varje kilowattimme skapar utsläpp för att liksom, elnätet delvis drivs av fossil energi, vilket ju i större utsträckning görs i Kina än i Skandinavien, och också liksom i större utsträckning i Polen och USA än resten av Europa. Men det är liksom där ur det liksom hänsynet kommer, eller det påståendet kommer, att de skulle de startar liksom sin resa med en miljöskuld. Att man har släppt ut mer koldioxid redan vid tillverkningen än förbränningsmotorbilen. Så därför så, även om de är bättre sen, så har man en skuld redan när man börjar. Och ju större batteri som sitter i elbilen då, liksom, desto större skuld är det. Och då även om man liksom räknar på otacksam elmix kontinentalt, så att vi liksom bortser från hur det är i Sverige, vi bortser från hur det faktiskt är i Teslas och andras fabriker som anstränger sig väldigt mycket nu på att sourca ren energi. Så att liksom, trots att det var fler kilowattimmar, så länge de har använt ren energi, då har de ju inte den där miljöskulden. Men även om man på alla sätt räknar till elbilens nackdel när man gör det här, så är det liksom ändå så att man kör ikapp den skulden på bara ett par tusen mil. Och alla bilar går i genomsnitt, jag tror det är 17 000 mil de går i genomsnitt i Sverige innan de skrotas. De flesta bilar som kör länge går ju längre än så, men snittet dras ner och att bilar krockar och så vidare. Men skulden har man tjänat tillbaka liksom redan vid ett par tusen mil då, om man liksom köper att det finns en skuld överhuvudtaget. Så även de som liksom resonerar på det mest till elbilens största nackdel, så att säga, då de går med på att det är vid bara ett par tusen mil som man har tjänat tillbaka det där. Och allting därefter är ju en ren nettovinst då. Och det man ska komma ihåg är att när man då jämför med vad förbränningsmotorbilen också släpper ut, då vill man ju, man pratar väldigt ofta när man pratar elbil, så ska man ska tänka på the long tailpipe, säger de. Så man ska inte bara, visst den släpper inte ut någonting där den är, men det kostar att producera strömmen och det kostar att producera bilen. Mm. Men det de jämför med är vad förbränningsmotorn släpper ut genom att bränna bensin i tanken. De bortser från alla utsläpp för att utvinna oljan, för att raffinera den, för att transportera oljan till bensinmacken och så vidare. Så att när det gäller till bensinbilen, då ska man inte tänka long tailpipe, utan då är det bara koldioxidutsläppen där och då. Liksom. Så att det tar man med och gör äpplen mot äpplen, då är det liksom så, det är en sån slam dunk. Så att det, även om elbilen gick på ren kolkraft, så skulle den vara bättre, bara för att den är så himla mycket effektivare.
Du pratar lite om elmixar, för att i Sverige har vi en ganska bra elmix, trots att det skriks om att vi har ett oljekraftverk i Karlshamn som ibland är igång och tuggar. Men det finns ju sämre och bättre. Hur ser det ut? Du sa att om vi köper den absolut sämsta så är det ett par tusen mil. Alltså vi pratar om kanske under 2 år då.
Ja, det beror ju såklart på hur långt. Alltså det är absolut så. Det går åt färre kilowattimmar att bygga en förbränningsmotorbil. Så om man har tänkt köpa en ny bil och sen inte köra med den, då är det bättre att köpa en förbränningsmotorbil. Men har man tänkt köra egentligen någonting med den, ska den gå som en genomsnittlig bil eller längre, eller till och med ganska mycket kortare än en genomsnittlig bil, då är det verkligen bättre med en elbil. Och det är liksom, man måste också komma ihåg att det finns liksom olika typer av utsläpp. Det, om man producerar betong, så är liksom den processen i sig släpper ut koldioxid. Den går liksom inte att elektrifiera bort, den koldioxiden. Men biltillverkningen och mineralutvinningen och så vidare, det är saker som kan elektrifieras. Så det betyder att det finns koldioxidutsläpp i de här stegen. Det är i sig någonting som vi håller på att göra någonting åt. Och det är ganska talande att liksom alla fordon som blir elektrifierade, de är alltid i varje stund så rena som elnätet är då när de laddas. Så att även gamla elbilar blir renare och renare i takt med att elnätet blir renare och renare. Medan en tillverkad förbränningsmotorbil som vi av någon anledning fortfarande säljer 2022, den kommer liksom fortsätta att släppa ut kol 20 år senare.
Tal om utsläpp då, och ämnen och grejer. För att någonting jag hör rätt ofta, eller ser och hör, är det med batterierna. Och att det är massa jordartsmetaller och det är massa grejer i dem som man är svårt att få tag på. Det utvinns i fula länder och det är barn som utvinner dem och det är liksom... Det är så dåligt. Och de här batterierna, det är det sämsta som finns. Är det verkligen så, eller är det bara propaganda, eller finns det en sanning i det?
Ja, de här argumenten kommer också oftast från sådana personer som inte tidigare varit så himla intresserade av miljöfrågor eller liksom mot barnarbete. Men det är just när det liksom är elbilar som de ska vara emot, då blir det väldigt viktigt liksom att skyndsamt vara emot det här. De har köpt litiumjonbatterier till sina andra manicker i alla år tidigare utan att bry sig om de här stackars barnarbetarna. Mm. Men så här, det finns absolut mått av sanning i det. Det finns två olika delar då som man behöver hålla isär. Det ena är liksom kobolt som har varit vanligt i litiumjonbatterierna, som man behöver kobolt för att de ska liksom få bättre beständighet, de ska hålla längre. Så batterikemin innehåller kobolt. Och som, jag tror att det är Kongo och andra sådana länder där som det är liksom har varit de största leverantörerna av det ämnet. Och där finns det barnarbete. Det är inte så att all gruvbrytning där är barnarbete. Men det förekommer, vilket gör att det blir väldigt svårt att säkerställa att ingenting av det mineral som ingår i batteri har det. Det andra är jordartsmetaller som används när man bygger permanent magnetelmotorer. Det finns liksom två olika typer av elmotorer om man förenklar, men de effektivaste det är de som har permanent magneter, det vill säga riktiga magneter. Mm. Och de innehåller då jordartsmetaller där Kina är en dominant leverantör. De har egentligen allt. Mm. Och då är det viktigt att komma ihåg att så här, anledningen till att de här länderna är de som är ledande på att tillhandahålla det är att det har varit väldigt svårt att få ekonomi i att bryta de här ämnena. Så att man har behövt ha väldigt, väldigt låg kostnadsstruktur för att man ska kunna göra det. Precis samma mineraler förekommer i våran svenska malm. Det är bara det att det har inte funnits ekonomi att utvinna det. Fast vi gräver upp det för järnmalmens skull så har det inte funnits ekonomi i att i Sverige raffinera och ta fram de här mineralerna och sälja dem. Men nu när priserna kommer upp så mycket tack vare den här omställningen, då har Sverige faktiskt chans att ta verkligen tätposition här och bli en av de avgörande leverantörerna till världen av de här mineralerna. Och det är inte mineralerna i sig som är liksom fel eller farliga, utan det är ju att det kommer bli en jättebra business nu. Det var ju nyheterna bara här idag att liksom LKAB köper ett norskt bolag. De håller på att storsatsa och ska bygga en stor anläggning i Luleå som egentligen går ut på att bara gå igenom gammalt gruvslag. Alltså sånt som vi redan har grävt upp och slängt bort och som bara ligger på hög för att vi redan har tagit ut järnet ur det. Ska de nu börja använda för att utvinna de här mineralerna till elbilsomställningen i Sverige. Och det kommer bli skitbra ekonomi. Det här är ju liksom motsvarigheten till att ha hittat olja för 100 år sedan. Att vi har de här mineralerna som hela världen skriker efter. Och både Europa och USA, de har inte minst av säkerhetspolitiska skäl nu insett att vi måste ha egen utvinning av de här helt avgörande liksom, råmaterialen för att driva elektrifieringen. Så att, det är ingen naturlag att det måste vara kongolesiska barn eller Kina som säljer de här mineralerna. Utan det är de som har gjort det hittills. Därför att de är de enda som har kunnat göra det så billigt som har krävts hittills för att det inte har funnits tillräcklig efterfrågan på det. Är det ett svar?
Jättebra svar. Ja, verkligen. Men de här batterierna med de här jordartsmetallerna, när man sen har använt dem, så det känns ju inte som någonting du liksom gärna gräver ner i ett landfill. Och du vill ju helst inte elda ett batteri heller. Det är farligt avfall, vad gör vi med det här? För om alla byter till elbilar kommer vi ha enorma mängder.
Ja, men visst, absolut. Man tänker att det ska vara ett stort miljöproblem att ta hand om alla utkänta batterier efteråt. Liksom. Man får tänka hur kostsamt det är att gräva upp berg ur marken som en gruva liksom, och sen rena det här berget som bara några få promillen av liksom, är de här mineralerna som man är ute efter. Och sen så tänker man då, liksom, när man har använt ett batteri färdigt, först så när den är klar i bilen, vilket generellt sett är längre än bilens livslängd, då är det fortfarande så att batteriet är tillräckligt bra för att kunna användas till exempel för energilagring och så att man hittar ett second life, liksom en andra tillämpning för samma batteri utan att göra om det. Men när det till slut är klart även där, då kan man se på materialet som det här utkänta batteriet består av som extremt mineralrik gruvmalm. Mycket, mycket mer mineralrik gruvmalm än det man tar upp ur marken. Så det finns en mycket bättre ekonomi i att utvinna och rena de ingående råvarorna från utkänta batterier. Det är mycket billigare än vad det är att gräva upp det ur marken, vilket man gör i gruvprocesser. Och det gör att de som idag säljer batterier i stor skala, Northvolt då framförallt i Sverige, de säljer inga batterier utan att de har rätten att få tillbaka batteriet efteråt. För det här är någonting som är värt pengar. Det är ingenting som man vill betala för att bli av med. Utan det är någonting som man är beredd att betala dyrt för att få köpa. Och det, är så, det kommer vara så dyrt och så eftertraktat att till och med de som säljer batterierna, de säljer i allmänhet inte batterierna utan att behålla rätten att få tillbaka det. Just för att det är så viktig råvara för nästa cykel av tillverkning. Med olja och sånt så är det ju liksom, när man har eldat det så är det ju borta. Då är det ju i luften. Det finns ju inte kvar. Men när batteriet är uttjänt så finns ju allting kvar. Så det går ju liksom, de är redan idag på liksom att de kan ta tillvara alltså 95-96% av råmaterialet. Så att liksom det mesta av batteriet, liksom nästan allt av batteriet kommer att bli ett helt nytt batteri någon gång när det väl är uttjänt. Och då har det redan haft liksom två livscykler innan det behövde gå igenom den processen igen. Och det är ingenting som vi skattebetalare kommer behöva betala för det är liksom bara ren kommersiell företagsdrift att man säger det här är ju det bästa råmaterialet som finns. Problemet nu är bara att det finns så lite uttjänta batterier jämfört med hur mycket batterier vi ska skapa. Så just nu måste vi gräva upp nya mineraler snarare än att återvända det som redan finns.
Men du sa ett ord här som jag lite fastnade vid. Och det var att batterierna varar längre än bilen. Alla har vi ägt laptops, alla har vi ägt mobiler. Batteriet är ju kast efter 2-3 år. Hur funkar det i en elbil? En bil förväntas ju leva, vad är det, 10-15 år? Nästan 20 i vissa fall.
Ja, men absolut. Men batteri håller lite olika beroende på dels då liksom vad man har valt att ha för kemi i det. Så man mäter ju ofta till cykler, så här, hur många laddcykler håller ett batteri. Och då, när man säger en laddcykel, då menar man att det ska laddas från 0 till 100% och så ska man dra ut det från 100 till 0% igen och sen ska man ladda det. Och så hur många sådana cykler håller det? Och hur många sådana cykler det håller, det beror dels då på vad man har valt för kemi. Vissa kemier håller bättre än andra. Ofta så är det så att det är liksom en balans, en avvägning mellan hur snabbt man vill kunna ladda, hur billigt ska vara tillverka och hur länge det ska hålla. Så man liksom hittar den optimala inställningen mellan de tre. Det andra som påverkar, det är liksom hur det vårdas, hur man tempererar batteriet. Om man liksom ser till att hålla det inom de temperaturintervall som är gynnsamma för batterierna eller om de får bli överhettade eller för kraftigt nedkylda. Och det sista, det är liksom hur man väljer att använda det. Att använda det från 0 till 100% hela tiden, att göra sådana liksom teoretiska cykler, det är det som sliter allra mest på ett batteri. Om du istället väljer att hålla det bara, liksom, ja, men vi använder de 20%-enheterna av batterikapaciteten som ligger i mitten, då har du en oändlig livslängd på alla batterier. Då blir de inte utslitna. För det rör ju det intervallet, då spelar det liksom ingen roll. Och om man då kollar på sin telefon, varför blir den utsliten så snabbt? Jo, men då har vi liksom, här finns det ingen som helst hantering av temperatur, utan liksom det finns ingen sån mekanism, utan den får vara helt bara passivt tempererad av sin omgivning, oftast får han liksom byxficka. Och vi ska få in så mycket energi på så liten plats som möjligt. Det betyder att man låter användarna helt enkelt ladda telefonen helt full till 100% av kapaciteten, vilket sliter på batteriet, i synnerhet om den ligger fulladdad liksom nästan hela natten. Sliter det. Och sen så är det ganska ofta, jag som har tonårskids, liksom, när de sitter och spelar och tiktokar, så redan halvvägs på dagen så är liksom batteriet slut. Och sen så är den helt urladdad på 0% tills de kommer hem på kvällen eller kommer hem och har chans att ladda. Liksom. Och det är det allra värsta för batteriet, att ligga urladdad länge liksom, på 0%. Och det gör att det batteriet slits väldigt fort. Det hade varit ganska lätt att få dem att hålla längre ifall det var så att Apple och andra tillverkare så här, inte lät oss ladda längre än 90% till exempel. Och stängde av telefonen redan när det var 5% kvar. Då hade de kunnat få telefonen att hålla ganska mycket längre. Men det finns en anledning till varför de inte gör det. För dels benchmarken när de ska liksom, man ska bedöma telefonen, ska man testa hur länge håller den precis när man tar fram den ur kartong. Klarar den en hel dags laddning och så vidare. Samt att det naturligtvis är bättre för dem att få sälja en ny telefon mer snart ifall den tar slut. Liksom. Med bilar däremot, då är det i allmänhet så att man som tillverkare vill att den ska hålla hela bilens livslängd. Och då ger man helt enkelt användaren lite andra förutsättningar. Så att tumregeln när man som är elbilist är att man till vardags så laddar man inte sin bil mer än 80%. Varje dag man åker hemifrån så är bilen laddad till 80%. Och eftersom jag inte ska göra någon resa den dagen heller så gör ingenting. Liksom. Det är inte, jag måste inte vara helt fulladdad varje dag. För jag kommer inte användas mer än liksom 80% av bilens räckvidd ändå. Utan ofta är det så att ja, men den är laddad till 80% och så kommer jag hem på kvällen och då är den ner på 55% kanske. Och så laddar man upp den till 80% istället. Och den delen av liksom intervallet, det sliter typ ingenting på bilen. Men däremot när man åker på långresa då ställer man upp laddningen i förväg och säger nu vill jag ladda upp till 100%. Och sen så kanske man kör hela batteriet då. Och då har man gjort en cykel. Men det förstår, det är bara liksom de specialfallen som en bilresa som man egentligen använder några av de här cyklerna som man normalt sett då pratar om att batterier har.
Så jag gillar någonstans att Alfred här bekräftar min spontana batteriskola som jag hade för ett par avsnitt sedan. Där jag sa att mobiltelefoner mår inte bra av att laddas från 0 till 100%. Och så vill jag bara införa också att Samsung i och för sig har en opt-in-funktion som begränsar den till 85% laddning.
Mm. Apple har ju någon annan skit som är liksom så här att den optimerar åt den så att den liksom väljer själv att så här inte ladda färdigt förrän det börjar närma sig morgon. Men som, alltså jag är verkligen en Apple-användare, men jag bara hatar att när man vet hur det här funkar och liksom när telefonen är ny så har den ju gott och väl mycket mer batterikapacitet än vad man vill. Jag bara önskar att jag kunde få ställa in den att inte ladda mer än liksom 85-90%. Liksom.
Så att, jag har en lösning för dig, jag kan visa dig sen. Men vi går vidare. Under rådande energikris, om alla skulle ha elbilar, hur i helsike ska strömmen då räcka?
Och vara billig nog.
Ja, men lite så.
Min hustru postar på Facebook liksom, från hennes gamla arbetsplats, Energimyndigheten. Att så här, varenda kilowattimme räknas, nu hjälps vi åt att hålla ner. Och vår granne bara, ja, ni har köpt 2 elbilar. Skitsmart, liksom. Och så säger jag, ja, men jag fattar verkligen varför man tänker så. Det verkar ju på pappret jättedumt att köra på el. Men så här, det finns ingenting man så gärna vill se till. Alltså, Energimyndighetens slogan om att varje kilowattimme räknas, den är lite sned. För det är ju egentligen bara kilowattimmarna under peakbelastning som räknas. Vi har ju elöverskott nästan alla andra tider på dygnet. Mm. Och som elbilist så är man ganska mån om, kan jag säga, att man laddar när strömmen är billig. Det är så man får ekonomi i det. Så det betyder att nästan alla elbilister som jag pratar med och som har haft elbil ett tag och bara vet vad de gör, de går såklart över till att de har någon form av laddinfrastruktur hemma som pratar med nätet och har ett abonnemang som gör att de laddar med timpris på natten när det inte påverkar någon annan. Och om man zoomar ut och räknar liksom bara, okej, skitsamma när på dygnet man laddar, hur mycket ström handlar det om totalt. Så hela Sveriges fordonsflotta i ett slag gick över och blev hel elektrisk. Så handlar det om storleksordningen mellan liksom 11 till 13 terawattimmar som skulle gå åt i ström för att vi ska köra den sträcka som vi kör varje år. Aha, vad innebär det då? Hur mycket är så många terawattimmar? Jo, Sverige gör idag av med storleksordningen 100 terawattimmar totalt. Det är liksom i det här att vi ligger. När vi gick över från, liksom började omställningen från direktverkande el som uppvärmning i hemmet. Liksom nästan alla svenska villor har trefas 16 ampers matning för att de var byggda för att man skulle kunna ha direktverkande el som uppvärmning efter oljekrisen. Men när vi började, kom på att det var inte så smart och vi började gå över till fjärrvärme och bergvärme och annat. Då har vi liksom i ett slag sparat lika mycket el bara på vår uppvärmning. Så det är ungefär jämförbart hur mycket vi har sparat på vår villauppvärmning när vi har gått från direktverkande el som vi skulle behöva börja använda mer el igen då om vi skulle köra bilarna. Och en annat sätt att sätta det i ett sammanhang är att de här satsningarna som pratas om med de nya fossilfria järn- och ståltillverkningen uppe i Norrbotten som är på gång nu som är superpositiv, det kommer att leda till en ökad energiförbrukning av ungefär 50 terawattimmar. Så att det är liksom ungefär 5 gånger så mycket som krävs till det som att hela liksom, transportsektorn i Sverige skulle gå över till el. Och det är också någonting vi måste klara. Så att, så här, naturligtvis måste vi bygga massa ny elkapacitet. Men det är inte som att så här, elbilen är det som drar mest. Det är lite som att folk så här, är skitnoga nu med att släcka lamporna. Men de är inte beredda att duscha kortare. Liksom. Men så här, man kan ha lampan tänd jävligt länge. Om man ska fortsätta. Alltså, man skulle kunna ha lampan tänd i en vecka om man duschade 3-4 minuter kortare när man duschade. Liksom.
Mm. Men du sa någonting där att de flesta som har elbil har koll på när de laddar. Och har liksom smarta lösningar och grejer. Fördomsfull som är. Jag tror ju att majoriteten av folk som har elbilar idag har ju något sorts intresse för teknik eller tekniska lösningar. Någonstans bakhuvudet missar mer än andra. Och av den anledningen också är lite mer tänkande när det kommer till att okej, jag borde tänka till hur jag löser den här lösningen. Jag tror inte att du person kanske är det bästa exemplet på hur normalanvändare hade använt sin elbil. Eller hade tänkt på sin laddning. Och jag tänker att ska man få ut detta till normalbefolkningen som kanske inte ens kommer lyssna på det vi säger just nu, antagligen. Då blir ju inte det riktigt applicerbart att säga, ja men så här tänker man. De flesta kommer ju säkert tänka, okej, jag behöver batteri nu, när ladda, case, ladd in, bra, löst. Och inte kolla så mycket på priset där. Och ska man få ut den breda massan, alla kommer inte behöva kunna tänka hela tiden att nu ska ladda så här. Och ska vi då få upp att alla laddar på natten helt plötsligt. Och då har vi ju ett annat problem, att då börjar vi pumpa ut massa el på natten till massa bilar. Så det är inte, jag tror inte det är så enkelt. Nu ska jag inte säga att jag vet allt om det. Men att...
Ja, men alltså, nätet är ju dimensionerat för att klara av vår peak-kapacitet. Så att, majoriteten av dygnet så har vi massa outnyttjad kapacitet i nätet. Mm. Så att det är liksom inget nytt nät som behöver byggas. Det är samma nät som vi redan har som är dimensionerat för att klara av peak som är mellan 6 och 7 på vardagskvällar liksom, när vi drar som mest ström. Mitt i natten så använder vi en bråkdel av det. Så att det finns väldigt, väldigt mycket outnyttjad kapacitet där. Speciellt när det blåser mycket. De dygnen så har vi till och med negativa elpriser för att det inte finns någonstans att göra av all el liksom, under de här natttimmarna.
Mm.
det som händer i praktiken det är att dammluckorna i våra vattenkraftverk är olika öppna. Det är så vi reglerar liksom hur mycket kraft som är i nätet varje sekund. Och naturligtvis kommer de dammluckorna vara lite mer öppna på nätten idag om folk laddar på natten. Men redan idag så är elsystemet uppbyggt så att man som elbilist tjänar liksom, man sparar 1000 lappar i månaden på att ladda på natten istället för på dagen. Varenda elbil som säljs kan man schemalägga när den ska laddas. Man kan stoppa i sladden när man kommer hem och ändå så börjar den inte ladda förrän på natten när det är billigt. De som inte är smarta nog för att använda de funktionerna, de tappar då liksom 1000 lappar i månaden. Det finns säkert de också. Liksom. Men då är de i alla fall med att betala för kalaset. Då. Man får betala dyrt. Det är ju svårt att hitta en effektivare mekanism än den som redan finns. Nämligen att man sparar alltså, svin mycket pengar på att ladda på natten. Och det, så det gör folk i allmänhet. Det tar jag faktiskt påstå. Liksom.
Ja, okej. Men säg, är den inte ett problem? Men det jag ser som ett problem, det märkte jag också när vi skulle kolla på att köpa en elbil. Det är att vi bor i en lägenhet. Vi har boendeparkering som möjlighet eller en hyrd parkeringsplats från Göteborgs stad. Och det finns inga laddstationer på de här ställena. Och det gör att närmaste laddplats för oss är cirka 400-500 meter bort. Det är inte hur långt som helst, men det är inte så att vi bara är att gå dit. Och en stor del varför vi skaffade bil, det var ju för att få komforten av att bara gå ner, ta en bil, åka, handla, göra saker, vad det än är. Skulle vi behöva gå en halv kilometer eller mer varje gång bara för att hämta bilen, så blir det en process. Det blir en process att behöva bara tänka på att just vi måste gå ladda bilen och det tar inte 3 minuter att tanka som det gör utan det kanske tar upp till mot en halvtimme faktiskt att ladda den fullt. Det blir en planeringsgrej. Jag tror att det finns mer med laddstationer. Det finns laddstationer vid olika jobb. Det finns laddstationer på massa platser. Men jag tror att vi har problem här. Och jag vill se om du har lösningen. vad kan man göra om man lever som mig som inte bor i villa och kan dra från uttaget för att kunna liksom göra livet enkelt och ha fortfarande elbil?
Nej, men du är helt rätt ute. Det stora problemet som håller tillbaka elektrifieringen det är verkligen liksom, hur ska vi ordna hemladdning till de som bor i städerna i allmänhet och i lägenhet. För det är så att liksom, för att det ska vara smidigt att äga en elbil så då rekommenderar vi alltid att man har hemladdning. Det är då man kan börja tänka på den som telefonen. Att så här, men den är fulladdad som man vill ha den varje morgon. Liksom. Det ska inte vara krångligare än så. Har man inte det, ja, men då måste man, som du är inne på, då måste man åka till en laddstation ibland och sitta och vänta på bilen. Det vill man inte göra. När man har hemladdning, då lägger man mindre tid på att vänta på sin elbil laddar än vad man lägger på att tanka bensinbilen. Eftersom den laddar ändå när man inte är där. Liksom. Och det är det som är frustrerande för oss som jobbar mycket med det här. Att ibland så hör man så här, jag bor på landet, hur ska jag kunna ha en el? Det där är för dem i städerna. Bara, nej, det är ju städerna, det är svårt. På landet så har ju folk i allmänhet så att de har ett eget elabonnemang. De har ju el hemma, så det är ju lugnt. Liksom. För dem är det verkligen så att det funkar. Det är där man bor i lägenhet som det är svårt. Och där är det ju så att säga, vi måste få liksom, snabb regelanställning så att liksom, det blir parkeringsnorm, att alla parkeringsplatser byggs med laddplatser. Stockholms stad har nyligen haft en tävling där man har liksom, hittat en bra lösning för hur man kan, utan att behöva gräva upp hela gatan, kan smälla upp laddstolpar längs med trottoarkanterna så man kan börja liksom, fixa sånt i städerna. Men det finns liksom verkligen en problematik där att under överskådlig tid så kommer det finnas färre laddplatser i städerna än vad det finns liksom behov av. För vi kommer alltid ligga steget efter, även om vi kommer bygga raskt. Och det är det som är svårt. Och vi har tyvärr ett boverk som liksom håller på att uppfinna problem och bromsar. Man kan egentligen kolla på Norge där liksom reglerna redan är ändrade. Så att om du bor i en bostadsrättsförening eller om du bor i en hyresrätt och du vill ha laddplats på din parkering, då får liksom inte bostadsrättsföreningen eller hyresvärden säga nej till det, utan de måste hjälpa dig att lösa det. Och du kan eventuellt få vara med och finansiera liksom, förändringen. Men så är det inte i Sverige. Idag finns det jättemånga bostadsrättsföreningsstyrelser som det är, styrs av liksom, gamla gubbar och folk som är bakåtsträvande och liksom inte har fattat att det här är grejen. Och som bara ser massa påhittade problem som gör att de säger nej när folk som vill skaffa elbil skulle vilja ha laddplats. Och de svenska reglerna, de har ännu inte ändrats. Det verkar vara på gång även i Sverige att det ska ändras. Det går i den riktningen. Snart kommer man inte få säga nej. Men än är inte det på plats. Och det gör att det här är utan tvekan det allra största, liksom, största återstående tröskeln. Liksom. I övrigt så skulle jag säga att egentligen alla praktiska problem är lösta. Men hemmaladdning i städerna, det är det stora problemet.
Ja, för det är det jag ser som problemet för att vi inte skulle kunna skaffa en bil och ha det enkelt och utnyttja en bil så som vi vill utnyttja en bil. Det är det som gör att vi kollade på att köpa en hybrid och så insåg jag att rätt fort att det finns ingen anledning för att köpa en hybrid för att det ger oss ingenting.
Nej, om ni inte håller den laddad, då är det ju bara en sämre bensinbil.
För ja, precis. Liksom
en extra drivlina som du släpper omkring på. Så du släpper ut bensin för dig.
Alltså, det är helt orörligt. Gott. Andreas, ska du ta nästa fråga?
Yes. Du säger ju, om man har hemmaladdningen löst, liksom, det jag kan, eller som jag brukar höra, det är att det finns ingenstans att ladda. Om man har hemmaladdningen löst, hur funkar det när man ska ut och resa? Måste man inte stå och vänta på laddning om man jämför det med att tanka till exempel? Och om man åker hem till en kompis, hur laddar man då?
Ja, det är skitbilligt att ladda hemma hos kompisar, för då är det de som betalar elräkningen. Så det är egentligen, det har vi varit på i podden flera gånger. Att det är liksom, skämt åsido, liksom laddetikett är faktiskt någonting som växer nu. När liksom elpriserna har gått upp, så är det liksom så här, ska man betala för laddning när man hälsar på någon? Så här, hur är det liksom schyssta sätt att bete sig på? Men man kan säga tumregeln är det som man, när man är hemma till vardags, då är det ju hemladdning som är grejen, så att man kan, ja, men, utan problem stoppa i bilen, plugga i bilen när man kommer hem, och sen så är den fulladdad nästa morgon. Och när man är ute och reser då kan man säga motsvarigheten till hemladdning, det är det som kallas för destinationsladdning. Att det liksom finns en långsam laddare på det hotellet där man ska bo, eller campingplatsen, eller vad det nu må vara, liksom, där man ska stanna. Det kan ju vara en kompis också då som har deras hemladdare, blir din egen destinationsladdning. Och det är i allmänhet laddare som behöver vara ganska långsamma. Det finns inga särskilda krav på dem. Men som jag var inne på i början av det här programmet, man vill ju väldigt gärna kunna boka dem i förväg så att man kan räkna med att de finns när man väl kommer fram. Mm. Och så är det inte i allmänhet på hotell ännu. Nu är det, kan man nästan lita på att hotell har destinationsladdning. Okay. Men de har färre än vad som behövs, så de är ofta upptagna. Och man får inte boka dem, så man kan inte räkna med dem. Och då blir det ju så att man ändå måste planera för att det inte ska gå åt skogen om den inte finns. Och då hade man lika gärna kunnat vara utan. Liksom. För då har man liksom redan tagit planeringssmällen av att den inte gick att räkna med. Liksom. Så det är någonting som jag hoppas kommer att ändras över överskådlig tid. Då, liksom, de som lyssnar som eventuellt kan vara i en sån beslutsfattande. Liksom, så här, jag tror att det finns många elbilister att vinna som kunder genom att göra det här enkelt. Genom att helt enkelt erbjuda bokning. För då, så här, det är det man är ute efter helt enkelt. Men däremellan då så har man snabbladdning. Man kan tänka att bilen har ju en räckvidd. Om man ska resa kortare än vad räckvidden är, ja, men då är det inga konstigheter. Då laddar man innan man åker och när man kommer fram. Om man ska resa längre än vad räckvidden är, ja, men då får man ju snabbladda längs med vägen helt enkelt. Och det är ju en väldigt viktig prestanda då att jämföra när man kollar på olika bilar. Hur snabbt laddar de? För det kan vara så att en bil med ett mindre batteri faktiskt kommer att resa snabbare för att den laddar snabbare. Så att en bil med stort batteri som laddar långsamt kan faktiskt bli långsammare på lång resa än en bil som laddar snabbare då. I allmänhet numera så liksom är laddarverket så, det har länge varit väldigt, väldigt bra för Teslorna. För Tesla har haft ett eget laddarverk som har varit så bra helt enkelt. Men det som håller på att hända nu är att Tesla faktiskt öppnar upp sitt nätverk för alla andra bilar. Och det gör att de flesta av Teslas superladdare i Sverige, de är redan öppna för andra, vilket gör att de allra flesta bilar, de är det här inte ett problem för. Och då är liksom tumregeln någonstans att istället för att göra som en bensinbil, att man startar med full tank och sen så när den är nästan tom, då stannar man och tankar och så fyller man den fullt. Det som händer istället när man kör med elbil, det är att man kör liksom, man startar helt fulladdad, för det gjorde man hemma. Alltså så kör man tills man kanske har 10-20% kvar i batteriet, för det var där det råkar finnas en laddare. Och sen så laddar man inte fullt, utan man laddar kanske till någonstans mellan 60-80% beroende på hur långt man har kvar till målet eller hur långt man ska till nästa laddare. Och det beror på att det är liksom i det intervallet som batterierna laddar som snabbast. De sista 20-30% av batteriet tar mycket längre tid att fylla än de första. Så att om man ska få kort restid och man ska vänta så lite som möjligt på bilen, då är liksom den delen av batteriet man hela tiden laddar. Och i praktiken så innebär det att det man gör är att man, så, ja, men man startar på morgonen, sen så i mitt fall då med våra bilar, då har jag ungefär 4 timmars körning innan jag behöver ladda. Det blir ganska lagom att hitta någonstans, liksom, vad finns det för lunchställen i närheten av laddaren? Ja, men så väljer man att liksom stanna och käka där man ändå ska ladda. Och gör man det, ja, då kommer bilen vara klar innan man har hunnit äta upp. Så att, och då kan man köra kanske 3 timmar till efter lunch. Men, och om man inte vill liksom stanna och käka precis där man laddar, då är det liksom tumregeln annars att man, så här, ja, man kör i 2 timmar, laddar 20 minuter. Kör 2 timmar, laddar 20 minuter. Med de allra nyaste bästa bilarna nu så kan det snarare vara att man kör i 2 timmar, laddar 10 minuter. Okay. Så det är, liksom, det är den takten. Så det blir liksom inte värre än att, ja, men, någon behöver gå på toa ändå eller man vill stanna och köpa något.
10 minuter, det är ändå ett rimligt toabesök, tänker jag. 20 minuter är lite att stretcha ett toabesök. Men om man ändå kan passa på att äta så optimerar man ju ändå tiden lite grann, tänker jag. Och då vill man ändå sätta sig någon annanstans än i bilen. Och speciellt om man har suttit 2 timmar, då känner jag att då vill man väl röra sig lite grann. Mm. Du sa det här att batterier behöver hållas varma och liknande. Det är någonting man också hör ganska ofta, att elbilar får avsevärt mycket kortare räckvidd vintertid. Och vi bor ju i Sverige, inte varma Kalifornien. Hur ser räckvidden ut sommartid versus vintertid i Sverige? Är det en jättestor skillnad? Är det någonting man behöver tänka på när du köper elbil till exempel? Hur ser den sidan av elbilsägandet ut? Speciellt i Sverige.
Ja, nej, men det finns, det är så att alltså, alla bilar, oavsett vad de har för drivlinor, de förändras i sina prestanda på vintern. Så de blir mindre effektiva på vintern. Det kostar mer energi då, helt enkelt.
Mm.
Kör man omkring med en förbränningsmotor så är liksom, den är så, stänger bort så otroligt mycket spillvärme på att man bara känner att så här, motorhuven är varm. Liksom. Så det är så himla mycket av energin i bensinen som blir värme. Att man liksom knappt lägger märke till den övriga prestandaförlusten som blir. För att man har, liksom en, man har en så otroligt stor liksom energiförlust ändå. Så man märker liksom i praktiken inte den skillnaden. Men en elbil som är mycket mer effektiv, där en mycket högre andel av liksom energin blir till framdrift. Då är det faktiskt så att den här skillnaden mellan säsongerna, den märks. Så man kan lägga märke till den.
Mm.
Och den märks mer beroende på hur stor batterikapacitet du har.
Okay.
Anledningen till det är att det tar i allmänhet lika mycket energi att värma kupén. Oavsett hur stor batterikapacitet du har. Generellt sett så har ju större elbilar liksom, både större kupé och större batteri. Men det är så lite extra energi för att värma liksom, kupén i en Tesla Model X jämfört med vad det är då i en sån här Renault Zoe eller Nissan Leaf. Eller ja, ännu värre någon av de här Mitsubishi i-Mi av de här riktigt tidiga. Ändå så är det liksom lika många kilowattimmar som går åt till att värma kupén i allmänhet.
Aha, okay.
Men det blir ju då procentuellt sett en mycket större andel av batteriet. Vilket gör att det helt enkelt blir en större skillnad när man kör de bilarna. Så att den liksom myten, man kan inte kalla det myt, för liksom det finns någonting där. Men det problemet, det har blivit känt av att de tidiga elbilarna som hade väldigt små batterier, då kunde det göras liksom att liksom det gick åt den här energin för att värma kupén. Det kunde liksom ta så stor del av batteriets kapacitet att det kraftigt minskade räckvidden. Medan det är i moderna och bra elbilar, som mina bilar, men även liksom de moderna Polestar och Volkswagen och så vidare, där är det egentligen ganska försumbart. Det blir liksom någon mils skillnad, men det blir inte att halva räckvidden har stuckit eller något sånt där som det kan vara. Okay. I andra, i äldre bilar.
Okej. Okay. Men hur mycket ska man räkna med ungefär i till exempel räckviddsförlust då? Om du har en bil som klarar då, nu vet jag att BLTP inte är en optimal räckviddsjämförelse, men om du har en normal, säg din Model X, hur stor räckviddsskillnad blir det vintertid versus sommartid?
Mm. Alltså, först ska man tänka, BLTP det är en ganska bra räckviddsindikator för att jämföra olika bilar. Det är ju, då kör man ju liksom i en likadan körcykel helt enkelt. Och det gör att den behandlar alla bilar likadant. Så det är bra för att jämföra bilar, men det är en dålig indikator på exakt hur många kilometer det blir på riktigt. Därför enda gången som man reser långt, då kör man ju motorvägshastighet. Och då drar en elbil mycket mer än vad den gör i VLTP-cykeln. Så det är därför man inte tycker att man får liksom den utlovade räckvidden. För det är liksom, när man märker det, då borde körcykeln ha varit bara motorvägshastighet hela tiden. Men för att svara på frågan då, liksom, i min Tesla Model 3, som dessutom har en värmepump som gör att den blir extra effektiv på att värma upp kupén. Där är liksom skillnaden. Ja, det kan handla om, istället för att den ska gå 55 mil på sommaren, så går den kanske 51 mil på vintern eller 49 mil. Liksom.
Okay. Det är ingen jätteskillnad.
I Model X så kanske min räckvidd sjunker från så här, ja, men 33 mil på sommaren till 30 på vintern.
Mm.
Så det är ungefär i det häradet. Men kör man i en Renault Zoe med lite mindre batteri, då skulle det kunna vara så att räckvidden sjunker från 15 mil till 10. Liksom. Och då är det ju en ganska påtaglig skillnad, för då är det ju liksom en tredjedel av räckvidden försvinner på vintern. Och det är, liksom, det är där ur det här resonemanget kommer. Så det blir viktigt att förstå det, att liksom, är man en spekulant på av de moderna, nya, fullstora elbilarna, då kommer man i princip inte ha det här problemet.
Okay. Och som svensk så brukar man ju tänka så här, man brukar köpa bil för att man... Antingen har man en stor familj eller man behöver köra och kasta grejer, men ganska ofta man köper ofta. Vi är ju kombilandet liksom. Om man vill köpa en bil som löser sommarresan och familjeresan till fjällen och jag behöver dra släp med, hur ska jag tänka om jag ska köpa en elbil? För då är ju kanske inte den lilla elbilen ett optimalt alternativ. Hur tänker jag kring ett sånt köp i så fall?
Ja, men nu börjar ändå utbudet på liksom, vilka elbilar som finns med dragkrok växa. Naturligtvis, så de billigaste alternativen, de går bort. De har helt enkelt inte dragkrok. Så är det viktigt att kunna dra, då, ja, men då behöver man helt enkelt kolla på de något dyrare elbilarna. Men det finns definitivt elbilar som har dragkrok. Jag tror att de allra flesta som använder dragkroken är som jag. Jag är villägare och då åker vi till soptippen med saker vi ska slänga och så vidare. Och då är liksom inte räckviddsförlusten av att dra någonting på dragkrok. Det spelar liksom ingen roll, för det var ändå inte på någon långresa vi skulle ut och dra. Däremot så är det ju en annan fråga om man ska dra hästar eller husvagn och sådär och verkligen ska göra en långresa samtidigt som man ska dra. Då går det inte att sticka under stol med att du kommer få en signifikant kortare räckvidd när du drar husvagn än vad bilen har i annars räckvidd utan husvagn. Liksom. Allting annat vore konstigt. Så det betyder att du kommer behöva stanna och ladda oftare. Och något som de som gör det verkligen liksom tycker är jobbigt förutom att de får stanna och ladda ofta, det är att de flesta laddare inte är byggda för att man ska svänga in med ett husvagnsekipage. Det betyder att de också får koppla av och på husvagnen en hel del, vilket är ganska störigt. Så det skulle jag vilja säga, det är liksom absolut ett av de områden där det är fortfarande inte optimalt. Jag förstår ifall folk liksom drar sig eller väntar med att skaffa om man är i den situationen. Det finns gott om entusiaster som redan har bytt och rapporterar gladligen att det funkar alldeles utmärkt. Men man får liksom anpassa sin tro på hur resan ska gå till då, till att man faktiskt kommer få stanna och ladda oftare än vad man hade behövt göra om man inte hade husvagn. Det som är tacksamt är ju att man i allmänhet också kör långsammare då, vilket är en väldigt bra sätt att få elbilen att dra mindre. Så det liksom mjukar ner räckviddstappet lite grann, men det är ändå rejält, det är det.
Okej, och jag tänker att vi ska börja runda av, för nu har vi pratat ganska länge. Men när katastrofen är ett faktum, när atomkriget är igång eller vi står utan el, vill man inte ha en bensinbil då? Det är väl, bensin kan du ju hitta överallt och du kan tanka den i princip överallt ganska enkelt. Inte en elbil, ett ganska stort dragplåster som kommer vara mest problematiskt då jämfört med en bensinbil.
Alltså det, instinktivt så borde det ju vara så, det kan man ju tycka, eller hur liksom?
Ja.
Sen ska man börja fundera på så här, vänta nu, hur tankar man en bensinbil när det är strömavbrott? Om det inte finns någon ström på macken, liksom, hur ska man tanka då?
Shit, ja.
Så att, naturligtvis kan ju folk ha reservdunkar och så vidare hemma. Och liksom, vi har pratat lite om Vampire Rain tidigare som liksom bensinbilar inte har. Så det beror lite så här på hur lång den här postapokalyptiska chocken har varit. Hur lång tid som har gått. Liksom. För bensin som står länge, det har jag fått lära mig eftersom jag hade den här missuppfattningen i våran podd. Det var det lyssnare som skrev till Ait och berättade för mig att så här, efter något år så är faktiskt bensinen i tanken inte användbar längre. Så det funkar inte med någon gammal Land Rover från 50-talet som har stått i evighet. Liksom. Om man ska försöka vara lite mer, bara kolla på hur det blir på riktigt. Då kan man kolla till exempel på vad som hände efter Fukushima i Japan, i den tillvaron, vad som har hänt i Ukraina nu när det har varit krig, vad som hände i USA, på Puerto Rico och i Florida när det har varit liksom, stora orkaner och så vidare. Faktum är att liksom, om det är någonting som det är lätt att få tillbaka tillgången till, så är det strömmen. Medan försörjningskedjan på olja och så vidare är oftast mycket knepigare. I synnerhet de som har solceller och hemmabatteri, de är ju extra glada såklart. Och när det var katastrof i Texas när de hade strömavbrott, när det var smällkall vinter och folk faktiskt frös ihjäl i Texas, liksom, vilket känns ju helt... Då var det folk som hade elbil som kunde liksom övernatta i sina elbilar och ha värme där i kupén i flera dagar för att de hade en energibuffert, en stort powerpack liksom, i praktiken, där de kunde hålla sig varma när det blev minusgrader inomhus. Ukraina, de håller på att i hets importerar elbilar från bland annat Norge nu liksom, för att det har... Just för att de har haft otryggt med oljeförsörjningen. Medan det är liksom, åtminstone några timmar per dag alltid finns ström. Så då går det att ladda när strömmen finns. Och så har man kvar strömmen till när man behöver köra då, eftersom det finns ett batteri. Så att i praktiken så är det faktiskt, har det visat sig gång på gång att det är liksom elbilarna som är först att komma åter i drift när liksom avgörande infrastruktur slås ut. Så att, trots att det, liksom den, det känns intuitivt som att det är så det borde vara, så tror jag att det faktiskt liksom är... trygghetsknark liksom, som gör det vana känns mer tryggt liksom, att det är det som gör att man har den instinkten. För data, om man bara kollar på hur det faktiskt har blivit i katastrofområden, ja men då är det tvärtom liksom.
Oj, ja det var ju en tankeställare som jag inte förväntade mig i och för sig. Ja, det här tror jag är saker vi vill fortsätta diskutera och vi kan få bjuda in det till en framtida podd där vi kan diskutera mer elbilar framåt.
Är man nyfiken på den här ämnen så kan man också lyssna på våran podd annars med hint hint, shameless self-promotion, bilar med sladd.
Det är helt rätt. Innan vi avslutar så brukar vi ta ett veckans tips och den har vi faktiskt överlåtit till dig denna veckan.
Ja, men vad härligt, vi var ju inne på det här med liksom att ladda smart och det finns faktiskt två aktörer i Sverige på plats redan som gör det på ett föredömligt sätt som heter Greenly och som heter Tibber som gör att man med deras appar, de integrerar direkt med elbilarnas appar och sköter det automatiskt åt dig att lägga om så att bilen bara laddar när elpriset är lågt. Om man inte har sånt då får man göra lite dummare att man får schemalägga tidsmässigt och så vidare. Men ibland är det ju dyrt även på natten. Liksom. Och de här apparna gör att det verkligen kopplas till elpriset när din elbil laddar. Då gör man så att man lägger över sitt elpriskontrakt eller sitt elkontrakt till dem Och sen så får man i många fall också, liksom, förutom att man laddar när det är som billigast, så kan de också garantera extra rabatt på priset. Jag tror Tibber har halva priset på strömmen eller något sånt där, om man smartladdar som de kallar det. Så man ställer in och ger dem makten att bestämma när bilen ska ladda. Deras app och teknik sköter resten. Det behövs ingenting. Man behöver inte, egentligen inte ha en laddbox ens en gång, just eftersom de integrerar direkt med bilens API-er som då alla de vanliga elbilarna numera faktiskt har. Vilket gör att man kan få det på en gång. Så att det är man elbilist, då sparar man tusentals kronor i månaden på att använda de apparna. Så det känns som ett klockrent tips som man önskar att ingen elbilist ska liksom ha missat. Det måste man ha.
Använder du någon av dem själv?
Jag kör Tibber hemma. Absolut.
All right. Måste också för tydlighetens skull. Bilar med sladd har varit sponsrade av någon av de här?
Vi har varit sponsrade av Tibber, absolut. Vi har inte varit på länge. Vi har alltid haft vår hållning liksom inför sponsorer. Att det går inte att köpa vad vi säger. Och vi låter inte någon sponsra som vi inte helhjärtat liksom, verkligen gillar. Så att vi hade allt det här jag säger om Tibber. Jag tjänar inga pengar på att säga det. Och jag skulle säga det även om inte de hade sponsrat.
Vad bra. Då leder det musets slut. Är det någonting mer du vill plugga, Alfred, innan vi avslutar?
Ja, men förutom bilar med sladd så kolla gärna upp min sci-fi-trilogi, Fermis filter, om man är det minst intresserad av AI och kontrollproblem och basinkomst och sånt. Då är det spännande läsning eller lyssning, beroende på vad man föredrar.
All right, trilogin med hittills enbart en bok.
Ja, det blir en trilogi, det kan du vara säker på.
Det är bra. Om det är någonting vi har sagt som är märkligt, någonting man vill tipsa om något ämne eller om man vill tipsa om framtida gäster, så kan man mejla till cactech@gmail.com. När man ändå är i sin poddspelare så ska man passa på att prenumerera för att inte missa framtida gäster och avsnitt. Och när man ändå är där inne så kan man passa på att lämna ett litet betyg. Är det någonting annat vi missar nu eller ska vi skicka på outrot? Har du en catchphrase du vill säga?
Nej. Det var synd att Ruben var tvungen att sticka. Vi får skylla på teknikstudiet som gjorde att det blev så fördröjt att Ruben tyvärr inte kunde vara med på slutet. Vi saknar dig, Ruben.
Hej allihopa. Ruben här från postproduction. Som ni kanske märkte så var jag tvungen att dra i slutet av inspelningen. Och det var väldigt tråkigt. Vi hade en väldigt trevlig diskussion där med Alfred. Men jag hoppas att vi kanske får fortsätta de diskussionerna igång i framtiden. Jag vill bara tacka för mig och hoppas att ni hade trevligt under tiden. Även om jag inte var med så hörs vi nästa vecka. Ha det. Hej.
Annars så säger jag väl som jag säger i våran podd. Sladda lugnt.
Ni får ha en bra vecka, så hörs vi nästa vecka. Ha det gött. Ciao.
Ciao. Hej då.